Spelsnack avsnitt 581 och idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Hej hej.
Och Oliver.
Ja, legenden.
Men nu börjar du igen.
Gud. Jag känner mig rätt smutsig där för att det är inte ens jag som har myntat det.
Nej, det är faktiskt sant.
Jag bara hijackar den.
Men en fellow göteborgare va?
Ja, ja. En gammal barndomskompis till mig som jag älskat i hela mitt liv men som jag typ pratar med en gång var 15 år ungefär. Och han joinade oss i Battlefield och jag presenterade dem. Ja, men det är min kompis Kevin. Han bara, ja, legenden.
Nej, så gick det inte till.
Okej.
Han kom in i partiet. Metal Cow, eller hur?
Metal Cow.
Ja. Vi hade ju spelat med Kevin då flera gånger tidigare, liksom ganska mycket Battlefield. Och han var han var jävligt bra på Battlefield.
Han var svinbra,
ja.
Alltså.
Ja, okej. Okay. Jag underdrev. Men i alla fall, Metal Cow. Så hoppade han in i partiet. Det var jag, Oliver, Robin, tror jag. Och så Kevin. Och så kommer Kevin in och så Metal Cow. Och sen typ så här, Oliver började presentera honom. För jag tror det hade gått lite tid sedan vi hade spelat med honom senast då. Och så bara, Robin, Metal Cow, men han kommer man ihåg. Och då sa Kevin, legenden.
Ja, legenden. Mm. Sånt jävla självförtroende.
Så pass bra på Battlefield att han kunde säga så.
Ja, men det är också sån han var som person. Liksom. Alltså, ifall du hade varit i ett rum med honom så han utstrålar den energin i allt han gör. Mm.
Utan att vara speciellt liksom dryg.
Ja, han är inte dryg alls. Nej. Han är bara...
Även om det kanske lät så nu när han kom in och sa att han är legenden. Men liksom han var... Alltså det var en rolig grej. Han är liksom inte sån. Han var väldigt trevlig och ödmjuk trots att han var så duktig. Han släpade oss i flera gånger.
Gud. Fick mig tänka på att jag inte har pratat med honom på... Alltså... Ja, väl över ett decennium.
Sen dess,
ja precis.
Jag tror att det är sista gången jag har spelat med honom i alla fall.
Ja, det är...
Nej, det är
möjligt.
Men en annan sak, det hände ju faktiskt. GTA 6 försenades.
Fuck you.
Som vi har siat om hur länge som helst.
Fuck you. Ingenting fint får hända mig har jag upptäckt liksom.
Det var ju liksom så här, alla som spelar Fantasy Critic hoppas att GTA 6 skulle försenas utom de få som hade draftat det. Så att,
jag menar, jag var ju den som counterpickade det. Mm. Och visserligen så, jag kommer inte få minuspoäng, men hade jag fått välja om det hade kommit ut i år... Så då hade jag hellre, alltså, det finns inget spel jag ser mer fram emot just nu ändå. Så det är ju trist såklart, men inte jätteoväntat. Och som sagt, jag menar, har man väntat i 12 år vid det här laget, så vad gör ett år till?
Det verkar ju också försenas för bra anledningar. Jason Schreier rapporterar att det tydligen är för att de försöker minimera risken för massa crunch och sånt för att få det i mållinjen.
Ja.
Så det är nog ganska bra.
Det jag har hört. Och det här, alltså, ja. Jag bara, när jag såg detta så kände jag bara direkt att det här är ju bara rent bullshit. Men det var att de i panik var tvungna att skriva om woke-delarna i spelet. Att spelet GTA 6 var för woke. Så vi måste bara, vi måste göra om det här är för woke.
Det tror jag inte.
Nej.
Den lilla promillen som bryr sig.
Ja, det var ren liksom fabrikation.
Nästa gång vi ser spelet så är huvudpersonen en vit man.
Hade man behövt liksom skriva om man hade gjort ett woke-spel och bara, oj jävlar. Vi har releaseår i år. Vi har sagt att det ska komma i år, men jävlar vad woke det är. Det här går ju inte. Alltså, ett års försening kommer inte göra ett skit.
Nej. Okej, men vi har fått ett datum för första gången. Så det är 26 maj 2026. Tror ni att det kommer försenas ytterligare?
Nej, det tror jag
inte. Nej.
Det kanske försenas... det kanske skjuter upp när månaden. Men alltså,
ja, men jag tror att...
Jo, men nu blir det blir 2026, det känner jag
ja, men det tror jag definitivt. Men liksom, kommer det släppas i maj? Eller kommer det släppas senare?
Ja, men det känner jag är typ så här coin flip nästan.
Mm. Jag skulle ju inte våga counterpicka det i Fantasy Critic nästa år.
Nej.
Nej, nej.
Jo, den enda som i så fall skulle göra det, för att Amanda hade årets counterpick, hon hade tänkt. Var det synd att du inte gjorde det, men det kunde vara året.
Ni hade tänkt det åt mig.
Ja, se så rätt vi hade. Nästa år, då finns det bara en person här inne som hade counterpickat GTA 6, och det är Oliver. Av den anledningen att man vet aldrig vad som helst kan hända, och det är ju lite roligare.
Ja, precis. Jag kan sitta här och bara spela spelet.
Kommer
rimligt.
Ni här och spela alltså... bra? Jag gör det rolig radio.
Ja, jag menar, jag måste, alltså, inför lyssnarens skull.
Mm, precis. Så att,
Men jag kommer inte counterpicka GTA 5 eller 6
nästa år. Kommer vi alltså, och så här, nästa år så kommer det verkligen bli så att den som draftar först väljer GTA 6, utan tvekan. Det finns liksom ingen, det kommer inte bli den här diskussionen vi hade i år där det var typ så här.
Det kommer inte bli liksom på andra rundan någon tar det liksom. Nej.
Förutom om jag är först då.
Ja, om du är först igen då kan man ju faktiskt bli så tveksam, men då vet jag inte, då hade man inte kunnat liksom säga på goda grunder längre. Då är det bara så, Amanda, you do you.
Jag har ett annat spel jag vill välja först.
Ja, men det men alltså så här, GTA 6 garanterat 95.
Ja. Om inte helvetet fryser till is. Ja, alltså, liksom. Alltså, nej, man vet aldrig.
Det, såklart, man vet aldrig. Men jag ska ändå säga så här, 95.
Ja, men det är alltså... Så här, om jag hade lyckats drafta GTA 6 nästa år och det får under 95, då är det ju en besvikelse. Liksom. Det kan man inte
ja, men det är som
säga
nästa, det är samma sak som typ nästa 3D-Zelda också, om det skulle få typ låga... Alltså lågt 90, de har också sagt, nej, man hade ju hoppats på mer, det brukar ju liksom gå bra.
Eller typ
bra.
Höga 80, vad fan är för skräp?
Ja, jag var ju otroligt
sämsta Zelda.
Jag var ju otroligt besviken på förra årets Zelda.
Som jag hade
precis, som jag hoppades skulle få mycket högre.
Ja, men...
Men nej, det är inget tredje Zelda.
Men spin-off blir man inte lika chockad.
Nej, jag vet, liksom. Men det var ändå så att det var dyrt som fan. Och det gav inte det jag ville ha. Så det var lite synd. Men...
Donkey Kong kommer, för det var dyrt för mig.
Ja, det var väldigt dyrt. Det
var 37 eller något jag gav för det.
Ja, helt otroligt.
Var inte du den enda
jag
också
att ni skulle...
som budade på
den? Nej, både jag och Adam budade på det, men lite mer rimligt.
Ja, okej.
Okay. jag tror jag hade budat 13 och Adam budade 11 eller vad det nu var.
Ja, alltså det var en låg
ja, men det var i alla fall så här, för man tänker så här, hur mycket har folk budat innan? Hur många titlar har folk kvar att buda på? Ja, jag lägger mig på den här siffran. Oliver bara, take my money.
Jag bara, bananza!
Så att nu hoppas jag typ att Donkey Kong ligger på stabila typ 79 eller någonting sånt, så vi alla kan skratta åt den i året till slut.
Man kanske skulle counterpicka det.
Ja, you do you, Amanda.
Ja, det är som recensionerna för Doom Dark Ages kommer ju nu på fredag. Och som jag sa till Adam, att jag hoppas att det är svinbra, men att hela kritikerkåren bara är fuck this game. Liksom, så att jag får fortfarande liksom det typ 10 av 10 actionspelet, men alla som recenserade bara råkar vara såhär, bara nej tack.
Det är det bästa spelet i år, 2 av 10.
Ja, precis.
Men det ska vi inte prata om idag. Det blir mer Doomsnack om 2 veckor, va?
Mm,
mitt nästa vecka. Det har jag inte kommit till nästa gång.
Nej. Så Oliver, hur går det med alla Doom-genomspelningar nu då? När det börjar närma sig ett nytt spel? Man tänker att du borde vara rakt uppe in i Doom Eternal här nu.
Mm, nej, det är jag faktiskt inte.
Nej!
För att, alltså...
Det är ett projekt för nästa
vecka. Det var så jävla länge sedan... Ja, precis. Dra igenom allt. Det var inte så jävla länge sedan jag spelade Doom Eternal. Det var kanske 2-3 år sedan.
Jag tror du skulle säga 2-3 veckor sedan.
Och ingen hade varit förvånad.
Nej, verkligen inte.
Nej, jag är ju, alltså jag har ju spelat God of War-spelen och jag är typ i slutet av Ragnarok nu, så att
Åh, herregud, det... jag tänkte att
hur har du hunnit
jag tänkte
gå
typ
igenom
att du var
Ragnarok?
I slutet av typ jag vet inte varför jag ens tänkte att du var i slutet av något spel som du pratade om förra veckan som du redan hade klarat, men jag trodde inte att du skulle spela de två nya spelen.
Nej, det var inte tanken heller. Men det var bara, alltså...
Bara råkar ramla in på det. Bara,
blev påmind om hur detta är liksom förmodligen en av mina absoluta favoritfranchises genom alla tider. Och de blir aldrig tråkiga att spela.
Mm. Ja, vi märker det.
Och Ragnarok och 2018, de är ju liksom betydligt längre än de andra spelen. Men det är ändå liksom att jag typ finner mig, blir indragen även i sidogrejerna. Liksom det är väldigt lite tråkig skit att göra i de spelen. Det är liksom det är inte som typ Assassin's Creed sidouppdrag, utan du känner istället
ja, det är verkligen sidouppdrag i Assassin's Creed. Jag vet inte vad man ska kalla dem ärligt talat. Ah, nu lät jag väldigt negativ, men jag är väldigt irriterad på Shadows.
Mm.
Ja, nej, men så att och som sagt, förra veckan satt jag här och bara, men jag ska spela mer Clair Obscur. Jag spelade en kvart och sen så blev det mer God of War och det är det enda jag har gjort sen dess.
Jag har ju klarat ut Clair Obscur.
Ja.
Vilket spel?
Jag har inte spelat längre. Jag bestämmer mig för att beta av de mer irriterande spelen först så att jag faktiskt kan säga att jag har klarat någonting i år.
Försöker tappet ta det igenom Assassin's Creed.
Alltså,
jag är snart igenom storyn i Assassin's Creed, tror jag.
Mm.
Jag har betat av folk.
Alltså jag har faktiskt inte hunnit spela mer. Eller jo, jag hade ju kunnat spela lite nu till exempel i helgen. Men jag har varit himla urlakad för att vi hade ju våran sista uppgift i dramaturgikursen. Vilket var återigen en videoessä och en akademisk tentamen. Så jag har liksom suttit och spelat in både film och röst, skrivit manus, skrivit den här tentan och suttit med massa referenser och hållit på. Så det jag har spelat, det var ju Celeste till exempel, spelat om och jämförde det med Hamlet. Så det var vad min uppgift gick ut på. Sen hade vi ju Gustav hos oss i helgen också.
Mm. Jag och Gustav satt och co-opade Blueprints på varsin tv.
Mm, precis. När han inte satt här inne och spelade...
Ja, spelade Half-Life Alyx.
Precis.
Just det, blev han klar med det?
Nej. Han kom till kapitel 8. Så att...
Vad tyckte ni om Sinners?
Sinners var bra men spretig. Jag hade nog förväntat mig att jag skulle tycka mer om den med tanke på att den fått så höga betyg. Jag kände att den var så att den var bra. Alltså, den var bra. Den var väldigt bra. Men jag tyckte inte riktigt att den landade helt.
Jag vandrar fortfarande lite granna mellan 3,5 och 4 i betyg.
Av 10?
Nej, av 5 naturligtvis. Men det är liksom det att de starka delarna är verkligen riktigt starka. Så man känner ju att man blir otroligt medryckt av dem. Och sen är det precis som Jimmy sa att det känns som att en hel del är ganska så spretigt. Vilket liksom genererar att man känner, var det ens nödvändigt att vara med? Har han kunnat göra på något annat sätt? Man börjar tänka lite för mycket, tror jag. Och det är inte alltid bra.
Men den var bra. Det var den.
Ja, absolut. Det var en jättebra film.
Men Alan, du borde verkligen spela klart Clair Obscur och du borde också spela det, Oliver, för att jävlar i mig.
Jag med.
Mm.
Det var riktigt bra. Det också, jag var klar under 30 timmar. Så att det är liksom... Så det, och det är för att det jag började känna mot slutet var så här, för att det är inte det du gör i Clair Obscur, du slåss ju i princip bara. Alltså det är lite utforskning, men sen så majoriteten av tiden så slåss du. Och stridssystemet är väldigt kul och man kan bli jävligt kraftfull alltså, och liksom man testar de olika grejerna. Men det är därför liksom man tänker, ta ett spel som Assassin's Creed, jag vet vi pratade om det här förra veckan också. Det är det att, hade Assassin's Creed Shadows bara varit 30 timmar, då kanske man har känt att men det blir lite repetitivt, men det var liksom rätt så nice. Men det är ju inte bara 30 timmar där du gör samma saker hela tiden.
Nej, alldeles för långt.
Yes, och Clair Obscur...
På tok för långt.
Ja, och Clair Obscur kan ju vara betydligt längre, jag har inte gjort allt i det. Men liksom att jag utforskade ändå rätt så mycket och försökte undersöka liksom olika grejer. Och nu är det typ bara endgame-grej kvar, så att man måste levela upp och bli mycket starkare och så. Men att dra igenom storyn bara, det är liksom som variation i miljöerna. Det händer ganska mycket och liksom det gör att det är liksom mycket lättare att också säga att ah, men, ja, man gör typ samma sak. Men det är liksom, det går an, för du gör det inte för länge. Det är ju lite likt Final Fantasy 13 i det avseendet också. För att Final Fantasy 13 är typ långa korridorer och du slåss. Men stridssystemet är inte lika kul och det spelet är typ 80 timmar långt. Så att det är liksom... Det är väldigt stor skillnad. Men jäklar vilket starkt slut det var på spelet. Det är liksom, jag tänker liksom flera dagar senare tänker jag fortfarande på det. Jag bara såhär, ja, det hände typ. Så att det är väldigt
bra. Jag ser fram emot att spela ut det. Jag ska spela ut det innan Doom Dark Ages släpps.
Mm. Ja, och musiken är verkligen, alltså hela spelet igenom verkligen. Bara så här, man kommer till något nytt ställe och man bara, ah, fy fan, det är så bra. Det är så bra. Men det, vi ska inte liksom sitta här och lösa ut och prata om så här spel som vi pratade om redan förra veckan. Utan idag, när vi spelar in...
Nej, vi ska inte prata om spel.
Fuck that. Nej, men vi ska inte prata om spel som vi pratade om förra veckan och liksom sitta här och typ bara så att det var jättekul att typ spela God of War för 800 gånger. Vi ska... För idag, när vi spelar in 5 maj... så är det exakt en månad kvar till Switch 2 släpps. Och vad passar inte bättre än att prata om vilka spel som var bäst på Switch 1? Så vi har egentligen gjort varsin topp 10-lista över de spelen vi tycker bäst om. Och vi har liksom ingen gemensam så här ska vi tänka och det här är den mallen vi följer. Utan vi har alla gjort lite olika. Som vi också ska prata om hur vi har tänkt. Så att liksom också ni som lyssnar är liksom med på varför vissa spel är med och varför andra inte är med till exempel. För att ni som har lyssnat länge, vi vet ju om liksom att det finns ju flera spel på Switch som vi förmodligen inte kommer ta upp som vi tycker om väldigt mycket.
Vi är fyra individer och jag tror att Adam är den som förmodligen har spelat absolut minst Switch av oss.
Hur kommer det sig, Adam?
För jag tycker om shooters och action.
Ja, ah, okej. Okay. Oh. Jag fattar.
Ja. Men så att det är liksom, han har inte spelat lika många olika av Nintendos grejer. Och du har ju spelat betydligt mer än vad jag har gjort också. Så att,
min initiala lista, sen jag bara skrev upp de här spelen vill jag ha med, så tror jag hade landat på typ 35. Och sen har jag skalat ner det till 10. Men det är ofta så jag gör. Jag bara alltid, bara, allt som jag tycker är bra, bara in med det. Och sen så börjar jag liksom väga mot varandra och sen bocka av dem.
Alltså jag vet knappt att jag äger 35 spel på Switch.
Nej, du kanske bara äger 10. Då blir listan väldigt lätt för dig.
Kära lyssnare, bara så ni vet. När vi är så många som är egna listor och mer spel inte ens nämns, så är det dåligt och ni har dålig smak.
Mm. Och sen så kommer vi också, för vi kommer gå bordet runt här och alla får liksom nämna sin 10 och sånt. Men förmodligen kommer vi, många av spelen som finns på listan kommer vi förmodligen ha samma. Så att vi kommer, och det här har vi inte gjort tidigare när vi har pratat om listor, men för den här gången så kommer vi göra så. Till exempel, säg att Olivers spel nummer 10 är typ, vad du säger, Pikmin 1. Så att Oliver liksom är verkligen så här kär i Pikmin 1 till Switch. Och han är på plats nummer 10. Och så råkar Amanda ha Pikmin 1 högre upp på sin lista. Då kommer vi inte prata så mycket om Pikmin 1 med Oliver, utan vi tar det senare. Så att vi inte liksom återupprepar oss, så att vi inte behöver liksom fastna på att prata om det här spelet på plats 10. Och sen så kanske någon skulle då råka ha det samma spel på plats 1. Och då pratar vi inte om någonting om det. Bara så att ni som lyssnar är med på hur vi tänker göra. Sen har vi några lyssnare som har skrivit in sina egna topp 10-listor också, som jag kommer att dra i slut.
Nice.
Okej, men då så. Topp 10 av Switch 1-spel. Hur har ni tänkt? Och jag tänkte jag börjar med dig, Oliver. Hur har du tänkt när du har komponerat ihop din topp 10-lista?
Jag tänkte först att för att göra det simpelt. För det finns många remakes och remasters av fantastiska spel på Switch. Och bara för simplicitetens skull så har jag räknat bort det. Så att även om jag tycker att Metroid Prime är alltså bättre än 95% av spelen du kan spela på Switch idag, så är det liksom, jag tänker fortfarande på det som ett GameCube-spel. Och det är samma med Paper Mario A Thousand Year Door. Det har jag inte spelat själv, men jag har hört väldigt bra grejer om det. Så att,
så att det kanske hade fått plats på din lista ändå?
Nej, jag tror jag hade skippat det ändå. Men så remakes och remasters har jag bortsett från. Och sen så finns det också mycket fantastiska spel till Switchen som är liksom portar av äldre spel. Så för att, bara för att göra det så att listan faktiskt har plats för mer, alltså regelrätta Switch-spel, så har jag satt den här regeln på mig att det är Nintendos egna grejer. Det är exklusiva spel och det är inte liksom portar av. För att jag hade inte satt, för Witcher 3 finns på Switch exempelvis. Doom-spelen finns på Switch. Och jag tycker att det har varit tråkigt att slänga upp dem på toppen och sen liksom, ja, ah, här är typ resten av Nintendos schabbiga grejer. Så det är så jag har tänkt. Nintendo-grejer som är liksom nya spel för Switchen.
Mm. Amanda?
Jag har ju tänkt bara ha med sådana som finns på just Nintendo Switch. Däremot så har jag en liten bubblarlista, skulle man kunna säga, med ett antal spel som jag bara kommer ta lite rappt i förbifarten sen. Där det är spel som jag har spelat på Switch som kanske fanns på någon enstaka plattform, förmodligen PC, när de kom. Nu finns de på flera vid det här laget, men jag har inte spelat det på någon annan.
Mm.
Men själva topp 10-listan kommer bestå av bara Switch-spel.
Och Adam?
Jag har försökt ta det till spel som är för det mesta exklusiva, men jag har även några spel som jag ser ungefär som typ det som jag personligt kopplar till konsolen och vad som gör speciellt med den konsolen i princip. Så jag har några som finns på andra plattformar också. Men överlag så är liksom det här är, jag anser det är bäst på Switch. Switch är bästa stället att spela dem.
Mm.
Och eftersom att du bara äger 4 Switch-exklusiva spel så...
Det gör jag inte alls.
Man var ju tvungen att fylla ut listan på något sätt.
Jag äger liksom 3 Pokémon-spel, men inte ett enda av dem är på listan.
Nej, jag äger inte ett enda Pokémon-spel, kan jag säga.
Va?
Nej.
Vi har väldigt, det finns väldigt många Pokémon-spel på Switch faktiskt. Jag har hur många som helst. Alltså, det är liksom fullt ös. Jag har tänkt väldigt lika som er. Först hade jag tänkt så här, har jag spelat det första gången på Switch, då tänkte jag räkna det i Switch-biblioteket. Men att det finns också så många Switch-exklusiva spel, att det var så här, det betyder att jag måste räkna bort så mycket. Liksom så här, okay, men hur ofta ska jag liksom typ prata om Hollow Knight, att jag älskar det spelet, för det spelar jag först på Switch. Ska jag även ha det på den här listan? Då var jag så här, nej, jag kör också. Det är liksom Switch-exklusiva spel då.
Någon måtta får det vara.
Ja, men det är lite... Alltså, ni vet att jag gillar Hollow Knight.
Men jag har också spelat Hollow Knight på Switch. Och jag kopplar det... Alltså, för mig är det mer av ett Switch-spel. Men då är det är ju liksom spel som finns lite överallt. Och då blir det plötsligt... Okej, det här är med på listan, men Witcher är inte med, eller vad det nu kan vara. Liksom. Ja, och så måste man typ motivera det på
något. Så är det, men samtidigt så att hade vi gjort nu till exempel en topplista för Xbox Series X eller PlayStation 5, då hade vi inte tänkt så. För det var lite så jag resonerade, för hade vi gjort nu liksom för vi hade så här PlayStation 5 topplista 10, då tror inte jag att vi hade begränsat oss till bara Sony-spelen.
Nej, det finns ju bara typ 3 Sony-spel.
Ja, men precis. Och, så här, och Xbox, liksom, det är så här, bara Halo Infinite kom, men det vill ingen ha på sin lista. Så att det är liksom... Ja, nej, jag ska inte vara sån. Jag tycker om Halo Infinite.
Jag kan snacka skit om det. Vi kan ha ett helt avsnitt för det att göra.
Men så det är lite så vi... Och jag ligger liksom med där också. Sen så... Jag funderar lite på remasters också. Där, men då var jag med så att har jag spelat en gång tidigare liksom på en annan plattform och de inte gjort några radikala ändringar i det, Då har jag också tagit bort dem. Så till exempel, jag har inte Metro Prime Remastered på, för att liksom jag spelade på GameCube, exempelvis. Men ja, då tycker jag att vi kör igång med våra listor då. Så att, då tänker jag säga så här, Adam, du får börja. Vad har du på plats nummer 10?
På plats nummer 10 har jag Overcooked.
Ja, förlåt Adam, men det var fan att Amanda precis nu sa Overcooked, så knorrade Amandas mage bara. Okay.
Det är svårt att vara jag.
Har någon annan Overcooked på sin lista?
Nej, jag har ingen Overcooked.
Nej. Så Adam, varför Overcooked?
Overcooked är ett spel som jag ser nästan definierar fördelen med Switch som plattform, för det är i princip ett av de ultimata liksom partyspelen. Och även ett jättebra spel om man vill lära sig hata sina vänner. Liksom bara, för helvete, kommer hamburgare nu? Men det är liksom det är liksom ett spel, man pluggar in det, man delar ut kontrollerna och så har man kul med sina kompisar. Det är liksom, jag köpte det specifikt av den anledningen, liksom bara, vi firar nyår, jag och några polare, vad gör vi? Men jag köper Overcooked direkt och så kopplar vi upp några extra Switch-kontroller så kör vi, ha kul.
Körde ni då också helt enkelt enbart på liksom Switch-skärmen då, som de gjorde i den här jävla reklamfilmen, du vet, de sätter upp den lilla kickstand?
Nej, vi kopplar till en TV. De hade en egen Switch, men jag bara pluggade in min maskin till. Så det är liksom, det spelet liksom är liksom perfekt för att liksom symbolisera lite vad som gör Switch unikt på ett sätt.
Mm.
Plug and play, party, vänner, socialt. Så Overcooked blev min 10:e plats för jag liksom har jättegoda minnen av det.
Det är ju ett spel som känns väldigt som hemma på Nintendo. På en Nintendo-maskin.
Exakt.
Så att jag är med dig. Det är svinbra.
Har du spelat Overcooked 2, Adam?
Nej, det har jag faktiskt inte. Så jag har ingen koll på om det är radikalt bättre eller om det bara är som ett stort expansionspaket eller inte. Så jag vet faktiskt inte.
Men det är väldigt likt.
Ah.
Nej, lite fler barn och sånt.
Mm.
Ja, kul. Amanda, var du på plats 10?
Där har jag Pokémon Legends Arceus. Och det är ju liksom ett spel som på många sätt har en del brister. På ett sätt så är det ju en värld som känns ganska så tom när man går in i den. Men det är ändå någonting med den som jag tycker att utvecklarna gjorde rätt. För det känns ändå kul igen att fånga Pokémon. Det kändes kul att fånga många Pokémon framförallt. Det är någonting som inte jag har upplevt på många år. Nu när vi spelar igenom Pokémon Red till exempel så känner jag att jag plockar bara de som jag väldigt gärna vill ha. Det är inte det att jag samlar alla Pokémon. Men i Arceus så var det ändå någonting jag ville och eftersträvade för att det liksom var en del av helheten. Och jag tror att just det här upplägget som de hade i spelet kan vara en otroligt bra språngbräda till nästa. För det här kändes väldigt mycket som ett första spel på det sättet. Det kändes som att det var en del komponenter som inte riktigt fanns på plats. Men samtidigt så var det mycket som det gjorde rätt. Och trots att man kanske var lite tveksam till en början så satt man ju där och kunde inte direkt slita sig. Mm. Det är liksom inget magiskt spel. Men jag tyckte ändå att jag hade väldigt många mysiga stunder med det.
Men jag tror också Pokémon Legend Arceus tog liksom också, det förändrade en del av Pokémon i en tid när det kändes verkligen som att de behövde göra det. Och även om, och vi har ju pratat ganska mycket i podden om hur vi skulle vilja ha Pokémon egentligen då.
Och det här kändes ju mer som man vill ha det.
Ja, det var i alla fall ett steg åt den riktningen, speciellt efter så här Let's Go-spelen som också var så här, tog myrsteg men liksom kanske blandade in lite väl mycket från Pokémon Go snarare än liksom att utveckla konceptet från originalspelen och göra det liksom mer modernt. Då kändes ändå Arceus mer åt det hållet. Och sen så tog de ju det systemet lite till Scarlet och Violet. Även om de spelen har betydligt andra problem som gör att de spelen inte är lika roliga. Ja men kul. Vad bra att du tog Pokémon Legend Arceus. Det kändes kul. För att jag bollar också om jag skulle ha mer på min topp 10-lista. Oliver, var du på plats 10?
Där har jag Animal Crossing New Horizons.
Det har jag högre på min lista.
Jag också.
Ja.
Aldrig spelat.
Va? Missade du pandemispelet?
Doom släpptes samtidigt.
Ja, man körde ju sen Barbenheimer och tog båda två.
Varvade om.
Ja, det var så här. Ena delen så skjuter man demoner, andra delen så tar Tom Nuxens pengar. Och man önskar att man också skulle kunna skjuta demoner i Animal Crossing. Okej. Ja, 10:e plats för Animal Crossing alltså. Ja, på 10:e plats har jag Metroid Dread. Ingen som har Metroid Dread på sin lista?
Jo, det har jag högre upp.
Ja, okej, då så. Jag blev nästan förvånad. Jag bara, oj, ska jag börja prata om det här nu? Okej, då har turen gått till dig igen, Adam. Vad har du på plats 9?
Captain Toad Treasure Tracker.
Hade tänkt att ha med det, men det hamnade utanför precis.
Hade du en Wii U, Adam?
Ja, jag har en Wii U.
Jag bara undrar. Okej, Toad Treasure Tracker.
Ja, det är bara mysigt. Jag tycker det är jättemysigt att göra de här små pusslarna, de här panoramaktiga, och rotera runt, och så tycker jag Captain Toad är söt när han bara trallar runt och bara nej! Liksom så. Så det är bara ett dundermysigt spel. Och en fröjd att spela på Switch, tycker jag.
Men det känns ju också som att Toad Treasure Tracker också är ett av Nintendos liksom kanske mindre spel som är väldigt, väldigt lyckade.
Ja.
För att förra året kom det här Princess Peach Showtime, som jag hoppades ändå skulle liksom vara kul, vilket det inte var. Och sen så tänker jag det här också Mario vs Donkey Kong, det Game Boy Advance-spelet som de gjorde en remake på, som jag också känner så här, men det här kan nog bli nice, och det var inte jättekul. Och Toad's Treasure Tracker är ett sånt spel som lätt hade kunnat hamnat där, liksom att det är så att, ja men det är ett litet spel, det liksom kanske inte finns så mycket till det, men det är faktiskt väldigt, väldigt välgjort.
Men det kändes också som att det kanske hade en tillräckligt egen idé också. Det har någonting liksom med den här pussellösningen, och det är någon fin enkelhet i hur hela spelet framförs och hur progressionen går. Sen det är ju inte ett alldeles lätt spel, men en av de mest fascinerande sakerna som jag har sett, det är ju liksom när Emma och Robins äldsta dotter vid typ 4 års ålder satt och spelade det som en tok och var helt förälskad och klarade det. Det var jätteimponerande. Men det är liksom också fint i det sammanhanget. Det känns som att det liksom kan tilltala olika åldrar på något sätt. Och att det liksom inte alltid behöver vara det här ättriga och snabba.
Ja, men det är ett supercharmigt spel. Det är typ det som drar mig till att det bara gör mig glad när jag spelar det. Och så är det hyfsat fiffiga pussel och lite sånt. Så jag bara liksom sitter och småler för mig själv när jag spelar det.
Kul. Amanda, var du på plats 9?
Där har jag Super Mario Bros. Wonder.
Jag har också Super Mario Bros. Wonder på plats 9.
Har någon Super Mario Bros. Wonder högre? Inte jag heller.
Du får gärna börja, Oliver.
Okej. Det är ett... jag har alltid föredragit 3D Mario-spelen framför 2D Mario-spelen. Jag tror att det stämmer för i princip allting. Även Zelda och Metroid också. Liksom att jag tycker mer om Metroid Prime än 2D-spelen.
Och jag är precis tvärtom.
Ja, och det, jag menar, alltså, det finns gott om människor som föredrar 2D framför 3D. Men om man kollar på, detta var ju det första, vill säga, alltså inte nya sen nu Super Mario Bros.
Men liksom högprofilerade på något sätt.
Precis, för att jag vet att jag och många andra var ju liksom lite trötta på New Super Mario Bros. Estetiken. Efter att ha fått det första till DS och sen uppföljaren på 3DS och Wii-spelet och Wii U-spelet och sen Luigi-expansionen på det. Att det kändes lite som att ja, men det här är verkligen gjort för det här laget. Så att när Wonder kom och framförallt var liksom, alltså bara rent estetiskt är det en väldigt fräsch take. Alltså det är omedelbart igenkännbart som Super Mario. Det bara skriker Super Mario, Nintendo-magi och allt det där. Men ändå har liksom en lekfullhet och sånt som 2D Mario-spel kanske saknat på ganska länge. Och jag älskade Wonderflower-grejen där de hade de här små unika gimmicksarna på de olika banorna. Så att det är ett, jag tycker det är ett jättebra spel Även om det som sagt är just ett 2D-spel. Så för mig hamnar det lite lägre än det kanske gör för folk som... Fast uppenbarligen ligger du ligger på samma plats också och du är ju mer 2D Mario, så att, vad känner du?
Men jag har andra saker som jag tycker om mer. Men alltså jag tycker att det är ett väldigt bra spel. Sen så är det ju inte alls i närheten av något av mina favoritspel bland de tvådimensionella i Mario-serien. Jag tycker att vi hade väldigt många kul idéer och att de utförde det väldigt bra. Precis som du säger med Wonderflowers, det var hela tiden väldigt mycket tokroliga saker som hände när man tog dem. Och man fick se ofta ett gott skratt liksom. Så det var härligt. Ja. Det var lite svårt att spela två. Just på grund av att det var lätt att man åkte ifrån varandra. Och det blir liksom inte riktigt en optimal lösning. Det är ju svårt att få det att fungera på det sättet. Men det ledde till några frustrerande ögonblick kan vi väl lugnt säga.
Mm. Ja, man har inte riktigt löst det där med att köra co-op i 2D-plattformsspel. Alltså, det man nästan hade behövt göra, och det vet jag att Lego-spelen brukar göra, att när karaktärerna kommer ifrån varandra så delas liksom skärmen i split screen.
Mm.
Och sen såklart, vissa 2D-banor bygger ju på att nej, men nu rusar ni och banan förstörs medan du springer på den, så då går det inte riktigt. Men det hade varit kul liksom ändå att få se så att jag kan rusa fram och sen så liksom blir det liksom inte som att den andra bubblas bakom en.
Mm.
Men Mario Wonder kändes verkligen som en frisk fläkt efter New Super Mario Bros-spelen. Precis som New Super Mario Bros det första kändes när det kom. Och liksom fick inte ett nytt 2D Mario. Det var liksom såhär wow. Men om man tänker bort liksom från grafiken i New Super Mario Bros-spelen så skulle du sätta dem bredvid varandra och liksom inte riktigt kan veta vilket som är vilket.
Nej, precis. De låter likadant och de ser likadant ut.
Ja, fast Koopa-kören är ju fan kung.
Ja, det är charmigt.
Det är jätteskärmigt.
Men även liksom hur mycket vassare animationerna är i Mario Wonder än vad de är i New Super Mario-spelen. Det finns massa bra animationsanalysvideos som jämför de här två spelen, alltså Wii U-spelet och Wonder.
Mm.
Och det har en mycket mer liksom en mycket mer tvådimensionellt anpassad animationsrigg och
det ser verkligen mycket animationer, alltså det fanns det, liksom samma lekfullhet som fanns i banorna fanns även liksom i liksom Marios sätt att uttrycka sig på liksom,
ja,
vet man typ springer in i det här röret och sen så typ hatten hamnar utanför så ser man bara en liten arm komma ut och dra in den igen, liksom sådana grejer är skitkul. Det är lite samma sak som det var typ, jag kommer ihåg när Mario Kart 8 kom till Wii U och liksom så här typ att folk började då liksom med Angry Luigi när någon körde förbi och han såg så jävla sur ut. Alltså det, liksom, det ger sån extra personlighet att bara göra såna grejer. Så det ska de verkligen ha en eloge för.
Ja, de har blivit riktigt bra. Alltså jag kolla på hur uttrycksfull Donkey Kong är i det nya spelet.
Han
ser helt underbar ut.
Älskar nya Donkey Kong. Hoppas spelet är kul också.
Mm.
Jag på min plats nummer 9 så har jag Pikmin 4.
Jag har det
högre.
Oj, oj, oj. Riktiga Pikmin-vänner här i podden, det gillas.
Mm-hmm.
Okej, Adam, plats nummer 8.
Breath of the Wild.
Skandal!
det har jag högre.
Det har jag också högre. Lite högre.
Jag har inte men, med alls.
Skandal! Fan Adam, vi får nog sparka dig. Okej, Amanda, vad har du på plats nummer 8?
Ja, håll i hatten nu hörni. För där har jag Boxboy plus Boxgirl. Har ni hört talas om det?
Ja, den här spelen var väl... Kom inte det första på 3DS?
Jag har faktiskt ingen aning.
Jag för mig det. Ganska känd designer på det också som jag inte minns namnet på nu. Men,
Jag recenserade det här på Loading. Och det var otroligt charmigt. Man spelar som två stycken lådor i ett kooperativt läge där man hjälper varandra att ta sig fram över banorna genom att manipulera sina små lådor till att göra olika saker. Jag tror att det finns läge där man liksom kan spela bara som boxboy till exempel eller liknande. Men just det här kooperativa var otroligt roligt och det var alltså, väldigt finurliga och charmiga pussel. Och jag tror att det hade varit någonting som du och jag hade kunnat spela ihop, Jimmy, och haft väldigt roligt med.
Jag har alltid velat spela ett boxboy, så att, ja, det kan vi göra. Mm. Det är HAL Laboratory som har gjort det. Så det är inte så konstigt att jag känner. Jag bara, det är nog ganska känd studio som har gjort det.
Ja, HAL känner jag ju till, men jag har aldrig hört talas om spelet.
Toppenspel.
Mm. Det här beviset på att Oliver hängde på Game Reactor när vi andra hängde på Loading. Det var en ganska stor grej när det första spelet kom ut på Loading, kommer jag ihåg att det skrevs ganska mycket om.
Och Amanda hänger ingenstans.
Första spelet kom 2015, tror jag. Och, ja, det här kom 2019.
Ja, ja.
Kul! Oliver, vad har du på plats nummer 8?
Där har jag Splatoon 2.
Någon annan som har Splatoon på sin lista?
Nej, du.
Nope.
Splatoon 2 hamnade typ precis utanför min topp 10.
Mm. Alltså, vi behöver inte prata så mycket om det. Det är bara ett... det är verkligen liksom... Ja, Nintendo ska göra en liksom competitive shooter. Och hur ser det ut? Jo, man liksom bara sprutar färg över hela banan. Och liksom kan också röra sig i sitt eget bläck, och målet är liksom inte nödvändigtvis att splätta sönder sina fiender, utan att bara liksom bokstavligen ta så stor kontroll över banan som möjligt. Det är bara ett jävligt bra koncept. Och alltså det grämer mig lite att när Splatoon 3 kom så var vi inte alls lika många som köpte det, och då blev det liksom att vi inte spelade lika mycket som vi spelade Splatoon 2.
Vi spelade några matcher där.
Och sen är det problemet också, eftersom Splatoon-spelen inte skiljer sig allt för mycket åt varandra. Alltså de som verkligen lever Splatoon är så jävla bra.
Mm,
att det är liksom så att det spelar ingen roll att jag vill färglägga min bana, för de kommer liksom att bara annihilata den hela tiden. Så att,
ja, alltså det är rätt hög skillceiling i spelet.
För vi streamade ju Splatoon 3 det året det kom ut, när vi hade vår här julstream. Liksom, för att det här är spelet vi tycker om liksom, från året. Och vi blir, alltså... Alla som tittar på den streamen, alltså, vi blev totalt råägda. Det var liksom, hade inte en chans.
Jag har nog förträngt det.
Fick smisk typ en timme liksom.
Mm.
Jag vill få för mig att jag tyckte om... Ja, verkligen. Jag vill få för mig att jag tyckte om singleplay-delen lite mer i trean än i tvåan. Men tvåan, det var liksom en sån här... Det var ett ögonblick i tiden. Där det var vad vi spelade. Du, jag, Robin, Emma, Sebbe var med också.
Mm.
Och
det var precis
och
så roligt
när Robin blev ensam på motståndarlaget och vi vann med så här 89% och sånt där. Han bara, vi hade ingen chans. Nej, så att jag känner varmare för tvåan än trean, eftersom att vi spelar betydligt mer av det. Så att det är inte nödvändigtvis liksom en judgment över vilken av de två spelen som finns på Switch som är det bästa av dem. Men jag hade jävligt kul med det. Och som sagt, det är bara ett briljant koncept. Liksom att du bara sprutar färg överallt. Och det bara känns bra att splätta färg på de olika ytorna på banorna.
Mm.
Liksom på väggarna, på marken och på... Ja, liksom det... Skitbra koncept.
Mm. Och liksom också det här med att liksom känslan är att liksom dyka ner i sin färg, fram, bara splätta någon, bara fortsätta liksom försöka få färg och sen liksom kunna undvika och åka tillbaka liksom.
Det är relentless verkligen. Det är liksom, det är väldigt så här, typ gullig design och så, men gud vad svettigt det blir.
Ja. Och musiken är fantastisk. Jag vet inte hur du tycker det, Oliver, men ja, musiken är, alltså det är liksom det bidrar till hela känslan.
Inte, jag är inte helt säker på om jag tycker den är fantastisk, men den är ju väldigt unik. Alltså det är ju, de har verkligen etablerat ett sound för hur liksom den här serien låter.
Ja.
Men ingenting jag hade satt på och lyssnat på.
Ja, men just två, alltså för att ettan när det kom, så jag tror att jag och Robin som spelade in det årets liksom musikavsnitt, så var det så här att både jag och Robin var så här att vi fattar inte riktigt Splatoon-musiken för att den är liksom mer störig än vad den är bra. Och sen hände någonting i tvåan, det var liksom, antingen så här typ Stockholmssyndromet, att vi bara, när vi har bara accepterat det så här låter och nu är det awesome. Men det var liksom, de la till så mycket i musiken tycker jag, så att det blev verkligen så här, man bara, ah, det är fan nice. Och speciellt när man liksom då så här, det är typ 30 sekunder kvar, musiken ändrar ton och man liksom bara äger motståndet, ja, och blir tempo. Extra bra liksom. Jajamän, så det är liksom.
Och det är kaotisk musik, det är liksom så här typ så här garage, grungy, punk typ, fast med de här liksom squiddling vocals på.
Ja.
Eller Squid Kids eller vad de kallas. Och ja, men det är verkligen, alltså det är definitivt inte ett anonymt soundtrack, det kan jag ju säga.
Nej, sticker verkligen ut. Okej, okay. Jag på min plats nummer 8 så är jag Tetris 99.
Gud, ja, det har jag ens glömt, det har jag glömt att ens ta i åtanke.
Nej, jag har aldrig spelat.
Va? Adam, det borde du göra. Jag vet inte,
det är
fan
det bästa Battle Royale-spelet.
Ja. Alltså det är helt amazing, så att man säger att det har kommit många olika Battle Royale-spel och sen så kommer, jag vet inte om det är Nintendo själva som utvecklar det, men jag tror du måste ha typ Nintendo Online för att kunna spela det. Så kommer de med Tetris Battle Royale och det är liksom bara så här, what the fuck? Och det här är inte egentligen första gången de gjorde det, utan det kom ju det här Super Mario Bros 35 som bygger lite.
Det kommer Tetris efter.
Det kanske kom efter, men i alla fall de har gjort några stycken av det i alla fall. Så Super Mario Bros 35 finns och sen finns ju F-Zero 99 också. Men Tetris 99 är verkligen säkert, för att jag tycker Tetris är skitkul, alltså jag älskar verkligen Tetris. Och så har man liksom de här 99, och inte bara nog att du liksom sitter och spelar Tetris liksom själv på din skärm och du har liksom andra också som kämpar på, utan du får ju se allas liksom olika Tetris-bräden också vid sidan om. Och sen så, alla som har liksom spelat multiplayer Tetris, de vet ju också att när du liksom tar bort linjer då, så skickar du ju liksom skräpbrickor till någon annan. Och du kan ju bestämma i Tetris 99 vem du vill skicka till. Och du kan också se vilka som targetar dig. Och rätt som det är så bara, för att ju högre upp man ligger, ju större chans är att någon liksom targetar dig om du liksom ligger bra till. Och du kan också liksom bestämma typ så, ja, men jag targetar typ den här specifikt, eller jag targetar den som ligger typ övre delen av brädet eller någonting sånt.
Eller de som targetar mig.
Ja, men, ja precis, man kan också targeta den som targetar den. Och helt plötsligt så liksom går det rätt så bra, och då ser du helt plötsligt typ fucking 50 stycken blå neonlinjer som alla bara pekar på din, och du bara säger, fuck, jag är körd. Liksom, nu kommer man
få fan känna på med sitt Tetris. Det ligger väl också en fördel i att ha många som targetar dig. För att blir inte att liksom det skräp du skickar multipliceras eller något sånt.
Jo, jag tror det är någonting sånt också. Så att det ligger liksom ganska djup strategier också man kör då. Och sen så kan man ju också försöka vara mer liksom anonym när man liksom spelar också.
Lyckades aldrig vinna.
Jag har vunnit några gånger, vet jag.
Två var det högsta jag lyckades komma till. Mm.
Och det är jävligt svettigt när det är få kvar, alltså. För att då...
Ja, musik är bara...
Ja, men det är en sån himla briljant idé. Och man tänker liksom Tetris genom åren, hur... Det konceptet ändras ju liksom aldrig. Det är liksom, Tetris-konceptet, det är liksom satt och det är typ helt perfekt. Men sen så har vi liksom få såna här roliga... grej som Tetris 99 eller bara ta Tetris effekt till exempel. Det är liksom att säga, wow, kan man göra det med Tetris? Så att, nej, det var verkligen superbra. Det
ja, det är svinbra.
Adam, plats nummer 7.
Mario Rabbids Kingdom Battle.
Högre upp.
Jag har också det högre upp. Amanda.
Ja, just det är ju jag. Ja. Jag vet att ingen av er kommer ha det här spelet högre upp. För det är Fire Emblem Engage.
Ja, nej.
Ursäkta mig.
Jag har inga Fire Emblems på min lista.
Nej, alltså jag vill spela Fire Emblem. Folk säger det är bra. Jag började spela... Vilket var det? Awakening till 3DS?
Yes. Det är typ ett av de bästa också.
Det verkar jättebra. Men som många andra spel så råkar sluta spela det.
Adam, börjar du spela ett spel som du inte slutför dig? Jag har aldrig hört detta.
Va? Du kaxa inte. Fortsätt med det.
Kaxa inte, snälla. När Fire Emblem Path of Radiance kommer på Nintendo GameCube Online så borde ni spela det bara två.
Ja, definitivt. Det är ett spel som jag jättegärna vill ta mig an.
Ja, men Oliver, det är jag redan räknar bort. Oliver, på sådana här waifu-spel rör inte jag med tång.
Ja, nej. Spikhuven.
Ja, men så vad är det med spikhuven? Så vad är det med liksom Fire Emblem Engage du tycker är bra då, Amanda?
allting som har med spelandet att göra. Alltså, det som jag älskar med Fire Emblem är ju strategin. Jag tycker att det är otroligt roligt. Det är rutnätsbaserat. Man har liksom ett stort gäng av karaktärer att välja mellan. Man hittar sina favoriter. Och man kan i de nyare spelen välja precis hur man vill hantera dem. Man kan köra med permanent död om man är liksom en sån här elitist som känner att man verkligen vågar ha såna höga insatser. Eller ska man vara som jag, som är en fegis och inte vill offra någon helst. Och jag är inte heller tillräckligt bra. Nej, men precis, jag vill bara ha kul. Och jag har jättekul när jag spelar Fire Emblem Engage. Det som är spelets största minus, det är ju att berättelsen är fruktansvärt dålig. Mm. Den är verkligen horribel.
Ja, ja gud, alltså berättelsen är verkligen hemsk i Fire Emblem.
Den är omöjlig.
Engage. Och huvudkaraktären ser ut som ett Colgate-paket.
Det är helt sant.
I just detta spelet eller serien överlag?
Nej, just i detta spelet. Storyn brukar vara rätt så spännande i Fire Emblem annars.
Ja,
för jag
för
mig att det finns fans av den seriens story liksom.
Mm.
Ja, men just den här berättelsen var otroligt ointressant. Jag blev inte engagerad någon gång, men sen så spelade jag ju ändå ungefär 70 timmar, eller vad det var. För att jag tyckte det var så kul.
Mm.
Ja.
På plats nummer 7. Nej, det är du, Oliver.
Är det jag?
Det är det.
Ja, just det, det är det. 7, där har jag Pikmin 4, men det har Adam högre upp.
Ja.
Mm. Så på plats nummer 7 så har jag Fire Emblem Three Houses.
Det har jag högre upp.
Amanda bara kör alla waifu-spel på sin lista.
Ursäkta mig.
Okej. Okay. Adam, plats nummer 6.
Snipperclips.
Snipperclips alltså, bättre än Breath of the Wild. Fuck off.
Alltså Adam köpte sin... Det låter så här bara. Han köpte sin Switch på launch och så köpte han typ de första 4 spelen och sen har han tagit tag i alla Wii U-spel på den också. Och sen har han liksom att I'm done.
Det var Snipperclips. Det är så jäkla mysigt och kul. Det är jättekul co-op-pusselspel.
Ja, jag ska
spela med en kompis och klippa till varandra. Inte lite smock-smock utan klipp-klipp. Så, ja.
Jag vet inte om det blir så mycket bättre.
Nej, men det är dundermysigt och det är superkul. Jag önskar det kom fler spel som Snipperclips. Det är superduperkul.
Det var väl ett launchspel, va?
Ja, det var det.
Ja,
kommer Adam sitta sen om typ 10 år när vi sammanfattar Switch 2 och bara, ja, men det här Welcome Tour till Switch 2, det var riktigt supermysigt. Jag älskar verkligen att gå på den här jävla startknappen liksom, och utforska all deras hemliga liksom, funktionalitet.
Ju fler alltså, gånger man säger Snipperclips, desto sämre låter det.
Mm.
Snipperclips.
Har någon annan här spelat Snipperclips förresten?
Jag testade det på observerat. Switch preview-eventet och jag bara, ah, men det här ser jättemysigt ut, men det är inte nödvändigtvis
något som jag gillar.
Vad jag letar efter just nu.
Oliver, nästa gång jag åker till Göteborg, tar med min Switch, så spelar vi Snipperclips tillsammans.
If you say so. Men jag bara, åh, bättre än Breath of the Wild, fuck you, och så har jag inte ens spelat det. Det kanske är bättre än Breath of the Wild.
utan att jag ska inte spoila, men anledningen till att Breath of the Wild är lågt är för att det kom ett spel som var bättre. Om vi säger så. Men vi tar det sen.
Vad kan det betyda?
Uppenbarligen Snipperclips.
Nej, men alltså, ja.
Sluta säga Snipperclips.
Liksom, bara de här figurerna så liksom klipper man varandra för att passa in i former och sånt. It's good. It's really good. Mm.
Amanda, vad har du på sjätte plats?
Ja, jag har ju ljugit, inser jag.
Vad? Okej. Vad är dessa för lögner nu då?
Det är lögnerska.
Ja, jag tänkte ju att jag bara hade spel från Switch. Men det stämmer inte, för där har jag Mario Kart 8.
Ah, okay. Det är inte exakt samma spel. Definitivt det... inte nu.
Okej, okay, Mario Kart 8. Mm.
Det
är lux.
Det har jag högre.
Det är roligt, för Mario Kart 8, det ser jag nästan mer som ett Switch-spel, även om det tekniskt sett inte är det.
Men också så här, men Switch-spelet är också annorlunda mot Wii U-spelet.
Ja, det har blivit så himla mycket mer utvecklat under årens gång.
Rent av liksom funktionerna i spelet också är lite annorlunda än vad de var i Wii U-spelet. De balanserar om det och man kan ha två items lite sånt, så det är i princip nytt. Och plus att det har tillkommit
enorma...
Det har tillkommit typ tre Mario Kart-spel i det spelet med tanke på att det är 96 banor i det.
Okej, okay, då var det min sexa, va?
Japp.
Där är Luigi's Mansion 3. Och det är ingen som har det högre?
Nej, det var också ett sånt spel som hamnade precis utanför.
Mm. Jag vill spela det. Jag vill spela alla Luigi's Mansion-spelen, bara inte blivit av.
Det är fan ett brott mot mänskligheten att Luigi's Mansion 1 gjordes om till 3DS och inte Switch.
Det är weird. Mm. Men det kommer ju på Switch 2 i alla fall. Med
ja, men GameCube Online, ja. Precis. Men ja. Det hade varit
nice. Det skulle bli kul liksom att återbesöka.
Tvåan kom ju liksom, och tvåan är inte alls lika bra som ettan. Men Luigi's Mansion 3, Oliver?
Nej, och jag tycker att trean är nu bättre än ettan. Alltså jag tyckte trean var hur jävla mysigt som helst. Och verkligen tar konceptet och goes liksom wild med det. Liksom hur de olika våningarna har sina olika teman. Och jag minns liksom när man går runt i den här typ miniatyrstaden så man ser ut som en kaiju Luigi som går runt med en dammsugare. Och jag uppskattar verkligen, som sagt, jag har pratat om det här jättemånga gånger, men jag uppskattar verkligen att när Nintendo hänger sig till att liksom göra spel för specifika Mario-karaktärer, att de verkligen de nöjer sig inte med att bara göra det här är liksom en plattformare med Luigi i huvudrollen eller med Peach i huvudrollen, även om de grejerna existerar också. Att man karaktäriserar de här karaktärerna på ett annorlunda sätt från Mario och liksom att man gjorde Luigi till den här räddharen som han är så jävla rädd att han liksom typ darrar sig fram genom banorna och, men han pushar på ändå för han måste rädda sin bror liksom och det är bara så jävla endearing. Och jag älskade Guigi, den här flubber-varianten som man kunde typ manipulera i pussel. Och bara tillfredsställande liksom mekanik att bara suga upp skräp och collectibles från banan med dammsugan. Man hör det klinka upp i röret liksom. Det är bara jätteroligt spel.
Jag gillar kontrasten med Oliver mot liksom förra veckans avsnitt i det här veckans avsnitt. Förra veckan bara spå Kratos blod inälvor slita sönder rip and tear och ni bara
det är så mysigt och dammsuga.
Ja, duality of man. Ja. Jag gillar mysiga grejer, jag gillar blodiga grejer. Jag älskar blodiga grejer. Alltså Doom kommer bli awesome. Jag vill bara typ kötta saker. Men ibland är det bara trevligt att ha liksom en liten en rädd italienare med en dammsugare som suger upp gulliga spöken och få hjälp av en genomskinlig typ jelly-version av sig själv.
Det är så fantastisk idé egentligen, hela med den där dammsugan. Liksom. Ja, det är egentligen typ Ghostbusters till viss del.
Ja, men det är liksom, som sagt, det kommer ner till karaktäriseringen för att jag kan inte minnas liksom innan Luigi's Mansion att Luigi hade så mycket av en egen personlighet. Han var liksom lanky och typ men här fick han liksom skina lite på egna meriter. Och alltså barndesignen är verkligen hur rolig som helst i Luigi's Mansion 3. Jag tycker att alltså ettan var som ett typ proof of concept och här infriades det på riktigt. Och det är typ alltså barnvänligt Resident Evil. Du har liksom den här kåken som du rör dig igenom och löser pussel i. Och du får nycklar som låser upp nya delar. Och det är creepy atmosfär. Alltså det är väldigt cartoony creepy, men det liksom...
Jag tyckte fan att första Luigi's Mansion jag spelade första gången var lite obehagligt.
Ja, ja.
Men du jag och Tobbe var spelade det på stream och det var väldigt mycket sugskämt.
Ja, du var ju med.
Ursäkta mig. Jag har klass.
Okej. Okay. If you say so.
Försöker jag lura.
På plats nummer 6 har jag Animal Crossing New Horizons.
Nej, det. Eller jo, det har du, men ja, jag har den här gruppen.
Så Adam, plats nummer 5.
Prince of Persia, The Lost Crown.
Säger det, Adam har typ kört 3 Switch-spel och sen så resten bara så här... Vad mer kom på Switch? Jag lovar, vi kommer få se Doom och Witcher 3 där längre.
Nej, jag har nog en överraskning i alla fall. Nej, men Prince of Persia, The Lost Crown, jag antar att ingen annan har det.
Nej.
Nej, det är ett spel som är liksom, men det finns på alla andra plattformar också. Ja, men det var utvecklat för Switch först och skalades upp till de andra plattformarna. Och två, det är ett av de bästa Metroidvania på plattformen. Det är riktigt jäkla bra spel och det är tight. Och det är också väldigt bra att man kan ladda över sin sparfil mellan PS5-an och Switchen och liksom fortsätta och hoppa runt och göra alla de här grejerna.
Det är ett väldigt bra spel.
Det är ett svinbra spel.
Det är ett fruktansvärt bra spel. Ja.
Och
svårt.
Alltså, det är synd. För att jag har i många år bara liksom känner, alltså jag hade jättegärna sett liksom mer Prince of Persia.
Mm. Och det är det bästa Prince of Persia Ubisoft har släppt på sen Sands of Time, skulle jag säga. Egentligen.
Det är riktigt bra. Det skulle jag också säga. Jag tycker att Sands of Time är jättebra. Uppföljande. Alltså, Warrior Within har ju sina fans. Jag vet att du är en Warrior Within apologist. Och det är liksom, det är inte ett dåligt spel alls, men jag föredrar definitivt Sands of Time. Och Two Thrones minns jag inte ens. Jag minns att, ja, men det känns mer estetiskt in line med vad Sands of Time var, men det hade inte lika mycket av en egen identitet heller. Och jag älskade 2008-spelet estetiskt. Jag tyckte det såg amazing ut, men det var ju alltså, så jävla tråkigt. Det gick ju på räls och det enda man gjorde var ju liksom att samla orber i princip. Och så hade man en fight som inte gick att förlora mot typ någon gång då och då.
Så det kändes som den uppsving Prince of Persia-serien behövde.
Ja,
men samtidigt, eftersom att ingen litar eller tycker om Ubisoft längre, så var det typ inte många som köpte det. Så, ja.
Och sen vet man inte liksom, alltså det varumärket, hur mycket är det värt idag liksom?
Det är det. Jag är sjukt nyfiken på hur Sands of Time remaken, remastern, vad fan det nu blir, hur det kommer mottas när det släpps, som Ubisoft
eller så länge. Om det kommer släppas.
Ja.
De lyckas inte göra remake på det, och de lyckas inte göra remake på Splinter Cell 1 som också utannonserat.
Men de arbetar fortfarande på det.
Ja, men vad arbetar de inte på? Vi väntar fortfarande på Beyond Good and Evil 2 som har haft 2 reveals till och med.
Ja, jag hoppas att det kommer. För som sagt, jag tycker Prince of Persia är ett väldigt väldigt trevligt varumärke och jag vill se mer av det. Och även om det här spelet, alltså som sagt, jag hade gärna sett liksom ett stort liksom, alltså riktigt påkostat 3D-äventyr. Men det är synd att det här inte liksom gjorde en större splash kommersiellt.
Jag tror att folk tyckte det var för dyrt.
Ja, alltså hur mycket var det? Var det
typ 549? Alltså...
Ja.
Vilket är lite kul med tanke på att typ de bäst recenserade spelen i år är billiga. Alltså billigare. Liksom, Clair Obscur kostar väl typ som i det området. Blueprints kostar typ 400 spänn.
Var det så pass mycket ens?
Kanske 300 till och med. Jag tror 300 kanske.
270 tror jag.
Oj, så pass. Ja, men typ 300 då. Och sen så Split Fiction är också billigare.
Jag tror Kingdom Come Deliverance är $60 istället för 70 också. Även fast inte liksom billigt. I dagens mått.
Ja. Jason Schreier billigt. Skrev en artikel liksom om det, att liksom alla höjer priser på sina AAA-spel och sen så är det ändå liksom, verkar man hitta liksom då success i de billigare spelen som är lite mindre scope. Och som sagt, det är som med Clair Obscur. Det försöker inte vara allting.
Exakt.
Men Prince of Persia Lost Crown är verkligen jättebra. Spelar du DLC också?
Nej, jag har inte skaffat DLC. Har du spelat det?
Nej.
Nej, men jag borde nog kika på det. Visa att det finns lite kärlek till Prince of Persia i världen.
Det teamet är väl borta nu?
Ja, de sveptes undan till något annat.
Mm. Fick göra lite mer på Assassin's Creed Shadows kanske. Amanda, vad är det på plats nummer 5?
Mario plus Rabbids Kingdom Battle.
Och det har jag också. Har någon Mario och Rabbids högre upp? Nej, Oliver har inte det.
Ja, ni har, du har det också på plats 5.
Exakt.
Ja.
Bra val.
Take it away.
Mm. Så hur kommer det sig att du inte valde, eller du kanske har valt Sparks of Hope högre?
Det får vi väl se.
Det får vi se.
Spoiler!
Ja, men okej.
Okay. Alltså, när jag såg den här kombinationen första gången så tyckte jag att den verkade jättemärklig. Jag tyckte att de här Rabbids-filurerna var skitfula. Och jag tyckte att det var en i allmänhet märklig kombination på något sätt som inte jag kände att jag skulle tilltalas av för 5 öre. Och jag vet att på E3 när det visades upp, då märkte man ju liksom samtidigt hur mycket det betydde för utvecklarna liksom att få stå och göra liksom en Mario-hybrid. Men man kände ändå liksom så här att det här är det konstigaste jag har varit med om. Det här kan ju inte bli bra. Och så blev det jättebra. Och 3 år efter att det släpptes, under pandemin då alltså, spelade jag det för att Jimmy hade ju flyttat in hos mig precis efter att pandemin började och tog med sig lite spel. Och det var ett av spelen som jag lånade av honom och hade otroligt roligt med det. Jag blev så positivt överraskad. Och i och med att jag gillar liksom sån här rutnätsstrategi så följde mig ju verkligen i smaken. Och det är inte precis som att jag älskar Rabbids i nuläget. Mm. Men de får ändå på något sätt sin charm i den här kontexten. Och det var därför jag innan Sparks of Hope utannonserades önskade att det skulle få en uppföljare. Och det slog ju in.
Mm. Ja, jag hatar Rabbids med passion alltså. Jag tycker att de är fruktansvärt fula. De är motbjudande. Alltså det är väl liksom det. De är verkligen motbjudande. Alltså de är liksom på samma nivå som Minions. Fast fulare. Och då, jag tycker inte om Minions alls.
De är ännu värre än Minions.
Alltså. Ja, alltså de ser värre ut med Minions. Alltså verkligen så här.
Motbjudande.
Och jag kommer ihåg det här jäkla. Vad är det här? Rayman Raving Rabbids till Wii. Som var det här jävla partyspelet. Där det fanns något liksom minigame. Där man skulle liksom stänga dassdörrar på stranden. Som inte funkar ordentligt. Liksom. Alltså, jag verkligen hatar Rabbids. Och så kom ju det här spelet då. Kingdom Battle. Och jag verkligen älskar Rabbids efter det. Jag tycker de är, alltså det liksom, Rabbids med Mario-kläder på var liksom briljant. Liksom, bara ta Rabbids Peach liksom och se jävla sassy. Alltså, de har liksom mer personligheter än vad liksom Nintendos egna karaktärer har. Vilket liksom väldigt, väldigt roligt.
Jag tycker om spelet jättemycket också. Och det som fick mig att bli såld på spelet var liksom man såg Super Mario stå där med typ dual wieldar Halo 2 style 2 blasters med mod i blicken medan han headshotar folk. Jag bara yes! Plus jag älskar XCOM. Så det är liksom bara oh, nice!
Och det var ju, alltså spelet var ju väldigt utmanande också. Alltså det var ju inte ett liksom, man känner inte så att oh, det är ett Nintendo-fierat strategispel som är lätt. Utan det är ju verkligen tufft många gånger.
Det är i alla fall inte jag håller på att säga Xbox, men XCOM 2 svårt.
Nej, det är det inte. Men alltså, det är också att du kan ju inte bara liksom spela det som på räls, utan man måste verkligen tänka till, speciellt liksom på de senare banorna.
Jo, men precis. Men det känns mycket mer som min nivå än till exempel XCOM. Mm,
jag tror jag hade klarat XCOM också. Jag tror att det värsta med XCOM är också att det blir en väldigt stress eftersom man kan förlora gubbarna. Liksom. Det är det som tar mer på det.
Jag recenserade ju XCOM 2. Det gick inte bara bra.
Och du hade inte spelat ettan.
Det hade jag inte.
Nej, för att det de gjorde med XCOM 2 det var ju så att okej, men på den här nivån så spelet var i slutet av XCOM 1. Ja, det är där vi börjar i XCOM 2 typ.
Ja, det var ett enda stort långfinger.
Men jag undrar hur det var liksom för utvecklarna när liksom pitchade då liksom att de ville göra ett Mario-spel med Rabbids. Jag undrar om det är lite så här när vi har gäster och ska göra bajstestet att man skäms lite. Det är liksom så här att det är så här vi gör det bara.
Miyamoto sitter där på möte och bara vad fan är det där?
Ja, han kanske också tyckte som jag. De är ju egentligen motbjudande. Men alltså, de är ju motbjudande. Så det är liksom så här, de ser ju för jävliga ut. Alltså det är verkligen så här, man bara usch. Okej, okay. Men jag ska säga dem.
Jag börjar tänka på att Zombie U var väl först ett Rabbids-spel.
Va?
Ja, det var typ utomjordings Rabbids man sköt eller något sånt. Och sen gjorde de det till ett Zombie Survival-spel.
Gud, det har jag aldrig hört.
Utanserade så. Jag har minnen. Jag ska leta upp och länka det.
Så, jo, men, vänta nu. Jag känner nog till... Jag vet nog vad det var. Jag visste inte att det blev Zombie U dock.
Det var liksom samma team och så, tror jag.
Mm-hmm. Spelar någon av er Zombie U förresten?
Ja, men inte jag har mycket. Zombie U. Nej.
Jag hade några roliga idéer.
För det kom ju typ den här liksom när DayZ hade börjat ta fart och liksom att hela den här survival-delen av spel började.
Just Attack of the Killer Rabbids Attack of the Killer Rabbids from Outer Space hette det innan det blev Zombie U Wii U exklusivt.
Oj.
Undra om folk hade minst det mer om det var det spelet istället för ett generiskt Zombie U
kom ju också på alla plattformar sen, va?
Zombie U låter ju så himla generiskt.
Ja, det gör det. Men det är så här,
och sen hette bara Zombie när det kom.
Zombie eller Zombies.
Det är som det skulle vara så här Tennis U.
Nej, hette väl Zombie U när det släpptes till Wii U, eller?
Nej, till Wii U, men när det släpptes till PS4 och det, då hette det inte det.
Nej, okej. Okay.
Då hette det bara Zombies.
Nej, okay. Bara Zombie.
Så alltså, bara zombie. Ah, ja. Singular, plural, och gud, vem bryr sig.
Ja, nej, men alltså det är exakt samma, bara att de tog bort U-et på slutet.
Jaha, men okej, så att liksom, vi gick från ett namn i alla fall som hade någon form av unikhet till att så här, nu är det bara zombie.
Mm, nu är det bara tennis.
Ja, ja, precis. Ja. Okej, Adam, vad har du på plats nummer 4?
Jag har inte kommit till min femma än, men...
Just det. Oj, men nej, just okay, det. Vad har du på din femma?
Oliver, vad har du på nummer 5?
Ja, här har jag Metroid Dread.
Ingen har det hög.
Alltså,
ja.
Jag kan säga att det är ett spel jag hade haft på min lista om jag hade spelat längre än första MMO-jakten.
Ja, precis. Du som inte gillar att jaga och får panik och bara slänger kontrollen ifrån dig. Ja. Det här är mitt favorit Metroidvania. Jag har spelat på Switch. Och jag är ju liksom partisk för Metroid IP såklart. Ja, alltså det kör som en dröm. Det har seriens absolut bästa bossfighter och medan det inte är liksom någon sorts graphical powerhouse så är det liksom, som sagt, de har prioriterat rätt när det kommer till det tekniska. Och jag tycker om premissen. Det är liksom, alltså det är inte ofta man pratar om storyn i Metroid-spel för att de brukar vara så liksom i bakgrunden, förutom när de inte är det och man får Other M. Men här tycker jag att de har liksom perfekt balans mellan berättande och att hålla käft. Och det är första gången man hör, eller första gången Samus faktiskt pratar. Och jag tycker om det. Det görs väldigt bra här. Och jag älskar hennes karaktärisering, som vi pratade med Luigi förut. Liksom att man blåser liv i de här uråldriga karaktärerna som man inte riktigt har sett förut. Och Samus förmedlar väldigt, väldigt mycket med bara sina ögon i det här spelet.
Så du menar att det är bättre skrivet och så än Other M?
Definitivt. De har inte siktat lika högt. De har inte liksom lika stora narrativa ambitioner i det här spelet. Men återigen, det är rätt prioriterat och jag älskar premissen med att liksom återkoppla till Samus ursprung som i princip uppfostrar de här Chozo-rasen av alienfåglar. Så, Pentiplats, svinbra spel.
Mm. Ja, men det är riktigt tajt. Jag kommer ihåg liksom så att jag har aldrig gillat liksom bossar, alltså, okej, jag gillar inte bossar överlag, men jag har aldrig gillat bossar liksom i 2D Metroid heller, för de är också ganska så här styltiga och sen så blir det typ lite blandning av bullet heller mellanåt, men här Samus var ju också, hade ju fler moves i det här spelet, var lite mer rörlig och sånt. Så att jag kommer ihåg sista bossen var... Och sista bossen var ju verkligen så att du måste lära dig de här liksom mönstren. Och det kändes aldrig oöverkomligt, men det var ändå så att man fick nog vara på tårna för att liksom klara det första gången. Absolut.
Och det känns så jävla bra när man har liksom fått ner mönstret och man vet hur man ska svara på alla olika attacker som de slänger mot dig.
Mm.
Och bossarna har liksom sådana här specifika ögonblick där man kan kontra och så kommer man in i en stor liksom förenderad liksom finisher move och det är astillfredsställande. Mm. Hon kontrolleras som en dröm i det här spelet. Mm.
Och det är också häftigt liksom att de också gjorde Metroid Dread med tanke på att det har teasats så himla länge.
Ja, alltså vad var det, när var det namnet Metroid Dread dök upp första gången? Var det typ i Metroid Prime 1 eller vad fan?
Kan vara, för jag kommer också, det här var ju på den gamla goda Nintendo-forumstiden då, och användaren Hästhäst hade en stor tråd om Metroid Dread.
Hästhäst, ja.
Det var liksom var long time coming, så att säga.
Jag försöker bara googla här, men jag verkar... Alltså alla bara pratar om den officiella utannonseringen av spelet. Jag försöker komma på när det dök upp. För det dök upp typ som ett så här hemligt meddelande någonstans. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt...
Men det är i alla fall länge... Alltså det är liksom... Tidigt 2000-tal var liksom första gången Metroid Dread nämndes.
Ja. Det stod, för mig att det var typ ett hemligt meddelande man kan hitta någonstans där det stod typ Metroid Dread is coming och alla bara, åh, vad betyder det här? Och liksom så gick det hur många år som helst och man tänkte att men det blev ingenting med det och sen så bara utannonserades det och man bara, what the fuck?
Men också så här hålla kvar det också, inte bara så att nej men alltså vi liksom, det är så länge sedan, vi gör ett Metroid 2D-spel och gör något annat liksom, utan det var verkligen så här, nej men nu gör vi det här spelet. Så att, ja, riktigt häftigt faktiskt. Så Adam, vad har du på plats nummer 4?
Här har jag halvt fuskat lite, men jag har motivation för det. Det är Portal Companion Collection har jag.
Du har verkligen dammat av gamla klassiker.
Diskvalificerad.
Vad så här?
Nej!
Vilket spel som har kommit liksom längst bak i tiden kan vi ha som ett Switch-spel? Snart kommer det så här, Mario Kart 64 på Nintendo Switch Online, Pong. Nintendo 64-appen.
Nej, men anledningen till att jag tar det här är för att det är den största kärleken Portal-spelen har fått på evigheter, liksom på konsol.
Mm.
Och det är bästa konsolversionen också. För visst, man kan skaffa Portal 2 och så spelar det på Xbox. Medans Switch-versionen är en nyare version av source-motorn. Och den körs i 60 bilder per sekund. Och man kan ha den med sig, man kan spela split-screen. Man kan spela fortfarande co-op över nätet och sånt. Så jag skulle säga att Portal-samlingen där på... Switch i princip är den ultimata versionen utan att köpa en PC liksom. Så det är liksom, jag tyckte det var jättebra där, för att ja, allting annat är liksom gamla 360-versionen annars.
Mm. Fan, Portal 3 så, hade man väl haft alltså.
Ja, jo, ja. Lägg det på hög av treor man vill ha från
Ja, som Left 4 Dead 3. Och det värsta är att om ett Left 4 Dead 3 hade kommit från Valve så hade det varit liksom... Det hade varit Battle Passes och Blood. Mikrotransaktioner och... Back 4 Blood var inget bra.
Nej, men det hade varit typ det. liksom.
Ja, fast jag har lite högre tankar än vad Valve klarar
jag
av.
Jag tror det hade varit bättre än Back 4 Blood.
Jo, det hade varit bättre, men det hade varit utformat med, samma med liksom loot. Boxes och...
No.
Ja, det hade inte varit som på den gamla goda tiden. Var så här, det här är de fyra banorna ni har. Kör. Ja,
precis.
Liksom, och det räcker.
Inget knussel.
Nej.
Alltså, ja. Så det är väl det spel som jag skulle säga är min största cheat på listan. Men det är liksom, ja. Portal-spelen är några av de bästa spelen som någonsin gjorts. Och det är den bästa konsolversionen som har gjorts av dem också. Så, ja.
Men det är legit.
All accepted. Mm.
Amanda, vad har du på plats nummer 4?
Där har jag Super Smash Bros. Ultimate.
Det har jag också.
Jag med.
Oj, oj.
Oj, oj, alla på
4. Har vi alla det på nummer 4? Jajamän, okej. Okay. Mm. Ja.
Alltså, Super Smash Bros. Melee är ju egentligen mitt Smash. Jag spelade det framförallt en sommar, alltså dag ut och dag in, med driftande handkontroller. Och alltså blev helt uppslukad av det. Älskade det och älskade det naturligtvis än idag också. Det är ju ett otroligt spel på många sätt. Och jag hyser kanske inte exakt lika stor kärlek till Ultimate som Melee. Men det är ju för att jag inte har spelat det heller lika mycket. Jag tycker ju att Ultimate är ju ett otroligt bra spel. Och det var också den versionen Switch jag köpte. Så att jag köpte ju mitt först i början av 2019. Då fanns det en sån specialversion och då kände jag att är det någonting jag måste ha? Ja, då är det ju Smash naturligtvis. Sen så finns det ju massa olika lägen som kommer tillbaka och lägen som är lite nyare. Men essensen, eller vad man ska säga, satte jag i halsen på en och samma gång. Essensen är ju verkligen densamma. Och upplägget är ju fenomenalt.
Ja, vi spelade rätt mycket tillsammans när vi blev tillsammans.
Mm.
När vi uppe, så var det mycket så här Smash liksom man spelade.
Alltså det är ju verkligen spelet som aldrig blir gammalt. Du kommer aldrig höra mig säga behöver inte spela Smash den här gången. Alltså det är aldrig inte roligt. Och
jag tänker så här också liksom, hade Ultimate varit mitt första Smash, då hade det förmodligen varit min favorit.
Melee var min favorit, för att det är ju lätt det jag spelat mest. Alltså jag måste ha säkert 2000 timmar i det. För det var typ det enda jag och mina kompisar gjorde varenda jävla helg i åratal, liksom. Och sen kom Brawl, jag tyckte inte om det alls lika mycket av olika
anledningar. Jag håller med dig.
Och sen kom Wii U-spelet som var betydligt bättre än Brawl, men det var liksom på en maskin som man helst inte ville spela på, som ingen annan ägde.
och för egen del var det liksom att Wii U hade liksom redan börjat dö ut jättemycket när jag skaffade det. Så det var ju liksom ingen som spelade på den maskinen mer eller mindre längre.
Nej, och sen så kommer Ultimate som är liksom, alltså det är få spel som någonsin har förtjänat ordet Ultimate i titeln så mycket som Smash Ultimate. För att det är verkligen...
Det är allt man vill ha.
Ja.
Det kan nog vara bland det sjukaste liksom där, alltså everyone is here.
Ja, men liksom varenda karaktär som någonsin har dykt upp förut. Och liksom i princip... Men nu är det finns ju visserligen karaktärer kvar som man gärna... Ja, det hade varit coolt att se Dante. Det hade varit coolt att se en spelbar Shovel Knight eller whatever. Men det är verkligen så att man börjar liksom gräva at the bottom of the barrel. För att i princip alla no-brainers är där. Plus några som man aldrig hade kunnat föreställa sig skulle dyka upp. Och det gäller inte bara karaktärer, det gäller alla banor också. Alltså bara antalet banor som spelet har är helt sinnessjukt. Och så vi har liksom den här perfekta blandningen av det ultimata Smash-spelet, liksom inte bara innehållsmässigt utan även i sin polish. Och på en maskin som faktiskt folk tycker om att spela på. Du vet, med ett väldigt starkt Nintendo i ryggen. Så att men ifall vi aldrig får, alltså vi lär ju få ett nytt Smash någon gång, men det är för det första för mig oerhört svårt att se liksom vad man kan göra liksom för att gå vidare och göra ett nytt spel. Hur stark, om man bara tänker liksom, ifall det inte bara ska vara liksom en grafisk uppgradering. För att ifall man gör nästa Smash och inte alla är med, så liksom folk kommer liksom, nu är man van vid att alla är där.
Ja, och då kan du inte, jag tänker så att om nästa Smash kommer och det är inte liksom så att alla karaktärer någonsin är med, så blir det också att okej, men då känns det också som att man behöver göra någon större förändring i det.
Ja, och vågar man det?
Ja, det är det som är frågan. Jag tror nog att Nintendo hade kunnat våga göra det, men det är liksom samtidigt så att vad är den förändringen och hade folk tyckt om det? Det är väl,
precis,
det är väl en sak liksom. För det är ju liksom, man kunde återgå så att bara Nintendo-karaktärer liksom, och då har man redan gjort en form av reset. Men varje gång någon kommer ut och annonserar en ny karaktär så kommer ju folk bara önska att det, den här och den här kommer och den här och den här liksom.
Mm. Nej, många sätt är det, ursäkta Adrian, jag ska bara avsluta här, att är det den, liksom, det ultimata multiplayer-spelet för mig. För att det är liksom, man har haft många multiplayer-spel, man kollar på typ Halo-serien, Battlefield-serien, Call of Duty har vi spelat väldigt mycket, men ingen av dem har samma staying power. Jag har aldrig blivit trött på Smash.
Jag håller med dig till fullo.
Genom åren.
Om jag behöver välja mellan det och Mario Kart så är det ju Smash som går före. Jag tycker Mario Kart är jätteroligt på alla sätt och vis, men det är någonting med Smash som liksom är, alltså, det är snäppet roligare för mig i alla fall.
Och man kan liksom ställa in det och spela så att alla kan ha kul. Liksom. Så att man kan vara liksom som Martin till exempel, som säger att det är blodigt allvar och man ska spela med så lite kul som möjligt. Och
ja,
liksom
no
det,
fun allowed, Martin.
Ja, no fun allowed, en mot en, fem stock, platta banan som inte har några grejer man kan hoppa, precis, på. Och sen ska man liksom äckla sig vid kanterna. Det är liksom, då,
på sin höjd
då, liksom,
två eller tre plattformar.
Ja, det naturella liksom, spelandet.
Ja, och då lever Martin bara, det här är livet liksom. Medan man själv bara säger, ah, kul.
Ifall Martin så kan ser man liksom, en pokeboll slängas mot sig så får han en brain aneurysm.
Ja, bara, vad fan är det här för skit? Fusk. Ja, fusk, ja. Det är som att spela GTA med cheats. Men sen så kan man också spela då liksom så att vi tar upp Smash några gånger per år för att vi bara liksom spelar och har lite kul. Och då kan man liksom sätta på items så det kan liksom hända helt sjuka grejer. Och det är liksom den mismatch av saker som ändå funkar. För att det är ingen annan som har lyckats med här än Nintendo. Det är liksom, PlayStation försökte göra sin och det var typ den tråkigaste line-upen någonsin liksom. Andra har försökt göra Smash också som kan vara relativt kul, men det är liksom, det är svårt att återskapa den magi som ligger liksom i Nintendos karaktärer och deras sätt att göra spel på.
Så och sen är ju alltid Smash bara plagiera liksom.
Ja, exakt. Spelar det där jäkla Brawlout som är en Smash-klon där liksom AI var så relentless att de liksom hoppade ut för banan för att slå ner dig på normal. Det var det sjukaste jag varit med om. Det var så här, den här jävla grodan, alltså, den tar sitt liv för att få ut mig. Det är liksom, den var så redo bara så här, bye bye livet, bara för att han skulle kunna slå mig ner ytterligare. Men det som är kul med Smash också att det är som ett litet museum för Nintendo. Det är liksom inte bara så att här har vi massa karaktärer, utan det är liksom musik, det är liksom, de här jäkla, fan heter de nu då, de här sidokaraktärerna som man också kan hjälpa till i fighterna, som för att
trophies,
ytterligare liksom,
assist, ja, precis, trophies.
Assist trophies, att ytterligare liksom lägga till ännu fler karaktärer i spelet som inte behöver egna moves. Så att det är liksom, det är som tv-spelshistoria, vilket är helt sjukt att säga för liksom en sån typ av spel som Smash är dessutom.
Och bara skatt liksom the treasure trove av soundtracks i det spelet.
Ja. Verkligen. Och det börjar alltså liksom det, med i Brawl egentligen. Alltså, visst att Melee hade ju liksom också lite så här, det var de här troféerna som man kunde samla och man fick information om olika serier, men det var först med Brawl liksom med musik och allting som de verkligen började så här utöka det.
Ja, och det, ja, och det är som du säger, att de har den perfekta balansen mellan liksom, det är lika kul för någon som inte har spelat en minut av det, eller lika kul ska jag inte säga, men det är roligt liksom, att bara hoppa in och trycka på knappar. Som det är då för Martin, alltså för att detta är liksom i så här, e-sportscenen liksom, det är blodigt allvar liksom. Och samtidigt så har vi med då som, alltså de absolut roligaste fighterna har varit där det har varit som kaosigast med alla items på. Alltså jag kommer ihåg, det var typ, vi körde, det var bara du och Sebbe kvar och ni båda hade typ 200% och det var liksom en lång jävla blodig fight om att liksom vara den Ni spelar så defensivt och ni dodgar varandra och liksom bara, man visste att ifall någon petar på någon nu så flyger han iväg. Och så får du upp en pokeboll och slänger den mot Sebbe. Och Sebbe bara fångar den i luften och slänger tillbaka den. Och jag bara ligger på marken och bara kan inte andas. Jag bara, vad fan är det som händer?
Och det sjukaste var det för att Sebbe är så jävla duktig på att ta upp items och när jag landade. Så man fick ju aldrig tag i någonting. Så när jag äntligen fick den här pokebollen så tänkte man bara, så nu ska du få din jävel. Och så fångar han den i luften. Ja, ah, det var fantastiskt.
Adam, vad skulle du säga?
Jaha, jag var nämligen på glömma bort. Det enda egentliga minnet jag har av Smash, det är typ när min lillebror bara drar fram sin jävla GameCube-kontroll och spöar skiten ur mig. Eller
med när kontrollen var eller i spelet?
Ja, i spelet. Och sen,
Jaha, jag tänkte att det räckte inte bara spöa Adam i spelet. Så bara han bara band fast Adam och tog den GameCube-kontrollen och bara mulade honom med så den också.
Bland objekt.
Ja, alltså jag blir dödad av min GameCube-kontroll i ett öde värre än döden. Nej, men... det är ju sen nyår när jag och några polare körde Smash Ultimate och så körde vi att varenda man drack en klunk eller shot beroende på sin placering. Och jag är extremt dålig på Smash och jag hade bourbon med mig. Så det var liksom 4 shots bourbon varenda gång jag förlorade.
Ja,
så till slut, sent in på natten så bara liksom ligger jag i stolen liksom bara, vart är jag? Och så hör jag min Pikachu. Och så bara hör jag min Pikachu bara springa ut för kanten. Och så bara, Pika! Där är jag! Det är liksom de minnen jag har av det. Hade jag varit bättre än att ha haft roligare, men jag är jättedålig på det.
Mm. Ja, fantastiskt. Det ska bli väldigt spännande att se vad ett nästa Smash överhuvudtaget skulle kunna vara.
Ja.
Alltså för min del så hade de bara kunnat porta liksom. Det bara, men vi gör en ny version av Ultimate och så släpper vi det lite mer uppgraderad grafik och bättre nätkod typ.
Mm.
Ja, men nästan.
Mm.
Det okay. Var allas 4 va? Vi är på 3 yes. Nu eller?
Vi är på nummer 3, Adam.
Tears of the Kingdom.
Nu ska vi se. Jag har också Tears of the Kingdom på 3.
Ja, ja. Sätt igång.
Ja, så det dyker inte upp på din lista, Jimmy?
Nej.
Åh, oh, gud.
Wow. Wow.
Det hade jag inte räknat med.
Finns ingen plats för dåliga spel. Nej, jag bara skojar. Jag tycker om Tears of Kingdom. Men,
Du gillar ja, men, det, men du tycker sämst.
Take it away, så hakar jag på.
Tears of the Kingdom är... Ja, jag skulle säga egentligen en bättre version för det mesta än Breath of the Wild. Och det är därför Breath of the Wild kom hyfsat lågt för mig, för att Tears of the Kingdom är roligare och mer kreativt på ett sätt. Breath of the Wild var väldigt unikt när det kom. Och det är lite synd på ett sätt att Tears of the Kingdom känns väldigt likadant, liksom tonen i världen och sådana saker. Men de verktyg och pussel och utforskandet och sådana saker, det kändes bara bättre i Tears. Så liksom när jag gjorde min första flodbåt med liksom en roterande axel och paddlar och sådana saker, och det fungerar, jag bara, oh my god, the physics, how the magnets work, liksom sånt. Det är magiskt. Så det är helt enkelt att det är den bättre versionen av Breath of the Wild i mina ögon. Och jag hade jättekul när jag la typ 100 plus timmar i det.
Mm, alltså Tears of the Kingdom är svinbra. Och jag förstår absolut när folk säger att men det är den bättre versionen av Breath of the Wild, för att när det kommer till kreativiteten som inte bara som spelet tillåter utan också gör intuitivt. För att när man kollar på liksom spel där man har oändlig kreativitet möjlig för sig, så är det liksom ofta liksom, hur intuitiva är de här verktygen och hur uppenbart är det för mig som spelare att liksom bara att liksom lampan över huvudet tänds och jag bara aha, liksom, det här kan jag göra. Och Nintendo är mästare på det där liksom, att introducera koncept som bara makes perfect sense för spelaren liksom on the fly. Och det är alltså en designutmaning och ett designåstadkommande som är verkligen monumentalt i mina ögon. Och jag vet liksom på studion på jobbet liksom, typ kompisar som har varit liksom speldesigners och animatörer och grafiker i många år, bara titta på detta, jag bara begriper inte hur det här spelet existerar liksom. för att de ser liksom allt arbete som måste, alltså the genius av allt som är under huvuden på spelet. Jag har också liksom ögonblick som du berättar liksom, att man bara slänger ihop massa skräp och får det att funka och liksom och får det att liksom tjäna ett syfte för dig i spelet i sandlådan. Och det alltså det är precis, det är liksom ett sandlådespel i liksom den renaste bemärkelsen, att liksom de bara släpper lös dig i den här världen och säger att du har i princip, alltså det enda som så är det ju inte, allting har ju begränsningar givetvis, men i princip liksom att man känner att det enda som begränsar min framfart här är min egen fantasi och liksom ingenuity, vilket är helt makalöst verkligen. Problemet för mig är att eftersom att det är så likt Breath of the Wild, det är liksom samma värld, vilket inte nödvändigtvis är ett problem, för att de la till lager på den världen som gjorde det spännande att utforska igen, men det är inte riktigt samma umf som när de släppte lös mig i den världen, i den versionen av Hyrule andra gången liksom.
Och det är nästan inte här Super Mario Galaxy och Galaxy 2.
Exakt.
Liksom det är svårt att få samma, och nu är egentligen Tears of the Kingdom gör egentligen en större radikal skillnad än vad jag tycker Galaxy 2 gjorde mot Galaxy 1.
Ja.
Men det är den här, det är svårt att upprepa den magin.
Precis, det är liksom det här, typ första gången man får en grej kommer alltid vara väldigt svåröverträffad. Även om nästa gång du får den grejen, att den är liksom bättre polerad och mer mångsidig, så är det som sagt, det känns som att du återvänder till någonting. Och det är inte det har inte riktigt samma magiska känsla som första gången man upplever den typen av grejen. Och jag vet att det finns gott om folk som precis, och jag antar att det är liksom samma typ av folk som säger att Tears of the Kingdom är det bättre spelet för att det är ett bättre Breath of the Wild, som säger att Super Mario Galaxy 2 är ett bättre Mario Galaxy, för att man kan säkert liksom göra massor av goda argument för att Mario Galaxy är ännu bättre designat än det första. Men det var inte första gången jag sprang runt på en miniplanet som Mario, liksom. Och det har ett värde för mig.
Men sen beror det också lite på vad man uppskattar då. För Tears of the Kingdom och Breath of the Wild är ju, alltså hur man utforskar världen skiljer sig rätt så mycket åt. Och det beror lite på så här, vad föredrar man av de två delarna. Det var jättesmart hur de gjorde i Tears of the Kingdom, speciellt när man spelar Breath of the Wild, med tanke på att det hade varit skitjobbigt att behöva klättra upp för typ samma berg och ha det skitjobbigt igen som man redan har gjort, istället för att typ bygga en flygmaskin eller typ en svävare eller vad som helst. Men jag tror att en anledning till att jag tycker liksom att Tears of the Kingdom är lite jobbigt att spela, det är att det är ganska mycket resurssamlande för att kunna bygga liksom lite vad man vill, och jag tror att det dödar det lite för mig.
Jag skulle säga att det dödar någonting för mig, men det är definitivt en sån grej som sticker mig i röven lite. Okej, Amanda, nummer 3.
Ja, Jimmy. Vad skulle jag kunna ha där, tror du?
Kanske ett litet Mario plus Rabbids. Nej!
Sparks of Hope.
Ja, är det det?
Det är det. Du undrade ju innan varför jag valde det andra före Sparks of Hope. Det gjorde jag inte. Utan det hamnade bara högre upp. Jag var lite skeptisk till det här från början, måste jag säga. Just på grund av att det var lite mer av en öppen värld och det fanns mycket mer möjligheter och öppenhet i hur man också tacklade de här fiendekonfrontationerna. Men jag måste säga att det växte på mig så pass mycket att jag tyckte att det här spelet till och med var ännu bättre. Det är verkligen otroligt smidigt. Alltså, nu var ju det förra spelet lite mer inrutat utan att dra ett dåligt skämt. Men det gjordes liksom ännu bättre med att man fick betydligt mycket mer frihet i hur man fick röra sig. Och jag tyckte faktiskt att det tillförde någonting, även att jag verkligen uppskattar liksom rutnätstruktur och liknande. Så jag tyckte verkligen att det blev ytterligare ett lyft. Kingdom Battle är ju ett otroligt spel, precis som jag sa tidigare. Men det här är ytterligare lite till på den skalan. Jag tycker det var fantastiskt.
Mm. Och det är återigen så att det är inte bara en uppföljare heller, utan de ändrar systemen tillräckligt mycket för att det känns väldigt fräscht. Jag tror att för min egen del så föredrar jag nog Kingdom Battle, för det var lite svårare. Jag gillar liksom den utmaningen. Och jag tycker om det här utnätet, liksom, att man är så pass begränsad. Men jag tycker Sparks of Hope är också ett jättebra spel.
Jag började spela det, men som ni gissar nog så spelar jag inte ut det. Det hade inte riktigt samma hook för mig.
Ja, det har inte.
Men det är ett bra spel och jag tänker börja om och spela det igen en dag. För jag har det på här hemma ju. Men det är ett bra spel. Jag är jätteglad att det fick en uppföljare med Sparks of Hope.
Ja, verkligen. Det var liksom inte alls garanterat.
Jag satt ju också och önskade efter en uppföljare, men jag trodde liksom att nej, de kommer aldrig få en uppföljare. Nej. Sån tur har man inte. Så utan så är jag bara, ja!
Jag var ju så äckligt nöjd med mig själv. Liksom när jag hade dragit till med den och så infriades det typ direkt.
Mm. Ja, det är kul. Vad har du på... Nej, just det, du har lite Tears of Kingdom, Oliver.
Ja. Det är din trea nu.
På min trea så är jag Super Mario Odyssey.
Det har jag högre.
Mm, jag antog det. Så vad har du på plats nummer 2 då?
Metroid Prime Remastered.
Ah. Och det har inte vi andra. Inte för att det inte förtjänar att ligga så högt, för att det är verkligen fucking amazing. Men av anledningen vi pratade om förut.
Mm.
Mm. Det är ju första gången jag spelar Metroid Prime Remastered. Och det är också ett spel som också är antagligen på teknisk plan det snyggaste och ett av de liksom bäst polerade spelen på Switch. Det liksom flyter på i typ 900p 60 fps när man kopplar det till en skärm, och det liksom buttery smooth, ser fantastiskt ut, och det är ett av de bästa spelen som någonsin gjorts. Jag är helt förälskad i det. Det är så jäkla bra. Metroidvania-designen med att få uppgradering och sånt, fast i första person och utforska den här världen. Miljövariationen, fantastisk, med de olika biomes. Gå runt och scanna och pussla ihop vad det är som har hänt och hur världen fungerar och hur korkade Space Pirates är. Det är liksom magnifikt, och det är ju en remaster av ett GameCube-spel, ja, men de har också liksom lagt till liksom flera olika kontrollmetoder och moderniserat det, så det är liksom det är helt klart den bästa versionen av det, och det är liksom inte offrat någonting för det. Det är liksom wow.
Och det fixar definitivt liksom en second wind på Switch. Liksom att folk började prata om serien igen. Generera hype.
Ja, och jag är bara så tacksam över att jag fick chansen på riktigt att liksom spela det. För att jag har liksom provat Metroid lite fram och tillbaka under dem. Jag har liksom inte spelat klart ett Metroid eller fastnat för liksom sen Metroid 2 när jag var liten. Så att spela det här liksom, och det är ett av de bästa spelen man kan spela på Switch. Det är liksom fantastiskt bra. Jag älskar det. Det är helt hållet.
Jag tycker det är skitkul att du har förälskat dig så mycket i det, eftersom att du inte har den nostalgiska kopplingen som jag hade. Och att det liksom fortfarande håller.
Ja. Och det är också liksom att det är en remaster är anledningen till att det bara är plats 2. Hade det varit ett helt nytt spel, hade det varit plats 1.
Cool.
Så det är därför jag bara sänkte det en notch.
Det är rätt så häftigt med Nintendo liksom att det är ingen utvecklare som gör spel som dem. Och det gör också att deras äldre spel fungerar väldigt bra även i modern kontext.
Ja, man vill göra små förändringar till kontroll och sådana grejer. Liksom, men... Ja.
Amanda, var du på plats nummer 2?
Animal Crossing New Horizons har jag där.
Mm.
Jag vet inte om ni vid det här laget kanske har glömt av att jag för flera runder sen sa att det har jag högre upp.
Ja, nej, men jag hade det på plats nummer 6.
Min nummer 10. Det är ju någonting med det som var otroligt speciellt alltså. Jag hade aldrig spelat ett Animal Crossing överhuvudtaget tidigare, hade sneglat lite grann på New Leaf men hade liksom aldrig kommit mig för att ens införskaffa det själv. Så när det här kom så var jag för mig att jag fick recensera det. Ja, det fick jag, banne mig. Och sen så recenserade jag något så här expansionspaket också. Och det var verkligen en speciell upplevelse för att det blev en liksom kollektiv verklighetsflykt under pandemin liksom, där man kunde resa tillsammans till det här lilla egna paradiset och gå runt och ruska träd och försöka samla ihop så mycket pengar som möjligt på de här rovorna och liknande. Och just att man kommunicerade om spelet var eviga dag och man gick in, även om det bara var liksom för en liten stund, när det började liksom bli att man rörde sig på ön mindre så var det ändå att man kikade in lite granna bara för att liksom ha koll på sin ö. Man fortsatte att hålla kommunikationen uppe med sina kompisar. Men det var väldigt speciellt. Och jag tror att det var ett spel som liksom gjorde väldigt mycket nytta för många. Och att det liksom prickade in så perfekt i tiden. Det var ett spel som behövde vara där när det kom på något sätt.
Mm.
Ja, sällan har man sett en så välsatt timing på release på ett spel. Det blev en massiv grej. Inte bara för Nintendo utan liksom bara i spelvärlden överlag. För mig var det verkligen så här liksom att det är en upplevelse som är i sin lilla bubbla under en väldigt specifik tid. Och där har den liksom stannat för mig. Det var någon månad eller två som jag var väldigt, väldigt investerad i min lilla ö där. Och sen har jag inte riktigt känt liksom drivet till att logga in. Jag är nästan rädd för att gå in och se skicket på min ö nu. Jag har inte kunnat hoppa in.
Apokalyps.
Ja.
Men ändå är det ganska vänligt idag i Animal Crossing att liksom då förkasta sin lilla stad. På GameCube-tiden, alltså, invånarna var ju otrevliga mot dig om du inte hade varit där och de flyttade därifrån. I New Horizons är det verkligen så att jag funderar på att flytta och sen får man i princip välja om den får flytta eller inte. Eller så kan man hålla kvar dem med våld. Men i Animal Crossing till GameCube till exempel, då kom du bara liksom, du gå liksom till din grannes hus och där stod liksom bara typ en skylt och så bara, nej, den personen har flyttat.
En skylt med ett långfinger på.
Ja, men typ.
Ja,
jag skulle säga.
Ja, men att det dök ändå upp min topp 10 säger ändå en del om det, för att det är inte nödvändigtvis en typ av spel som egentligen tilltalar mig så mycket. Att gå runt och plocka löv och plantera träd och vara trevlig med grannarna och sånt, pess.
Man kan ju fiska.
Fiska och precis, och den här jävla frustrationen bara, seabass, när man vill ha en jävla
Colossant.
Ja, eller vad nu var man jagade. Och frustrationen är också liksom när man ska typ crafta någonting, liksom att man bara, yes, jag vill göra den här, så bara fick man en, okej, jag behöver bara göra 12 till, och så går man igenom samma procedur om igen istället för att bara säga, jag vill göra 12 av de här staketen eller vad det
är. Ja, men det är ju förbannelsen med Nintendo.
Ja, det är mycket sådana här quality of life-grejer som hade kunnat funnits i Animal Crossing som inte finns där. Eller som typ när man spelar multiplayer och varenda jävel så kommer till ens ö. Då fick alla sitta igenom en jävla lång cutscene. Och bestämmer någon sig för att lämna ön. Då får man gå igenom en till lika lång cutscene som senare de åker därifrån. Och man säger bara, vad i hela friden? Bara lämna.
Men det ska också vara Nintendo till att få folk att liksom bara acceptera det på något sätt.
Ja, men hade, liksom typ, hade det här varit typ Destiny 2, att någon liksom hoppar in i ditt lilla fireteam och så får du se en cutscene när skeppet kommer, landar någonstans på din planet. Och liksom, då hade, alltså folk hade liksom varit galna. Liksom. Det hade varit, det här är helt oacceptabelt. Men Nintendo bara såhär, nej, det,
men det
alla ska
ändå,
se här.
Det påminner mig faktiskt om det absolut bästa minnet jag har från hela min tid i det spelet. Det var första gången jag skulle besöka Philips. alltså Philip, vilken legend. Han, för att det är den här cutscenen när man ser planet och så åker man långsamt över ön. Ser jag nere på ön, står Philip där och vinkar upp. Och så har han lagt upp en skylt med mitt ansikte på. Alltså en bild som han har tagit från Facebook, min Facebook-sida, och på något sätt importerat i spelet. Liksom, jag med min liksom mössa. Alltså, jag har aldrig känt mig så välkomnad till någonting i hela mitt liv. Jag bara, alltså, när jag såg, jag bara dog. Liksom. Jag visste för första inte att man kunde importera riktiga JPEGs in i spelet. Så bara det var ju liksom magiskt.
Nej, men det man gör, jag tror att man laddar upp, det finns någon sida på nätet, du kan ladda upp fotot där och då får du liksom en print av hur du ska göra den själv. Sen får du gå in och måla den då.
Jag tror det var där som jag liksom på riktigt förälskade mig i Philip. jag har alltid gillat Philip, men där var liksom att, alltså ja, vilken kille.
Mm. Oh, nej.
Ingen annan har ställt ett stort plakat liksom med ett porträtt av mig liksom på liksom vid flygplatsen när jag landat.
Det är dåligt.
Men då är ju bara frågan hur Jenny fick det på fall liksom, så här, bara så att du kom in till Jenny så här, flickrum eller någonting sånt och hade de tapetserat väggarna med dig på eller någonting sånt, jag vet inte.
Ja, jag bara gillar hennes röv.
Gjort ett collage.
Ja, precis.
Klipp och klister liksom.
Jag tror min första födelsedag med henne så fick jag ett enormt bara en stor pall med Coca-Cola och jag tror att det var samma effekt lite.
I feel seen.
Ja.
Ja, men Animal Crossing är en fantastisk serie liksom. Det återigen, det finns liksom inget riktigt annat som det. Även om det efter att New Horizons kom så har det varit en explosion av så här cozy games egentligen. Där alla liksom försöker göra sin liksom grej med lite Animal Crossing-konceptet. Men det blir liksom inte riktigt samma sak.
Apropå det där med Coca-Cola, det får mig att liksom tänka på en av de första gångerna jag var hemma hos Jimmy. Han liksom typ hade fyllt kylen med Red Bull.
Ja, men du skulle ju komma och du tyckte om Red Bull.
Jo, jag vet. Men det var väldigt roligt. Mm. Så att det var så här... Jimmy kan ju väldigt sällan göra saker smått.
Vadå smått?
Nej, men alltså så här, det hade varit okej om han hade köpt alltså, några burkar. Han frågade om jag ville ha någonting och bara så här, ja men, alltså Red Bull tycker jag är gott. Och ja, vi hade kunnat gå ner och köpa mer, absolut. Och så kom jag upp och stod det 2 8-pack i kylen.
Ja, det är lika bra.
Men bara så här, de hade inte 4-pack.
Ja, men jag tänker till mig själv liksom, köper jag 10 stycken liksom kolaburkar, de är ju slut på någon timme bara.
Jo, jag vet, det var också väldigt roligt. Men det är också liksom väldigt signifikant för dig.
Ja, det är sant, jag kan inte göra någonting lite
liksom. Lex, när du skulle göra dubbelsatt risotto, du fick äta risotto i en vecka.
Ja, men jag hade ingen aning om att dubbelt så här, receptet, 4 portioner. Jag bara, men vi vill inte bara äta liksom det här idag typ, utan vi vill ju äta flera dagar. Så jag gör dubbel, så det blir 8 portioner. Det var ju en lögn i det receptet. Det var ju inte 8 portioner, det var ju typ 28 portioner. Det var liksom, alltså risotton höll på liksom att trycka oss ut ur huset. Det var, det var jobbiga tider det alltså, men gott var det.
Jimmy surfar ut på
absolut
en risottovåg.
Ja, precis. Nu ska vi se. Nummer två för Amanda. Då har vi nummer två för Oliver.
Där har jag Mario Odyssey.
Ah.
Ja, alltså jag har pratat jättemycket om det här spelet. Så att jag känner inte att jag behöver upprepa mig jättemycket, men det är verkligen det har liksom blivit någon form av liksom baseline för hur jag tycker att 3D-plattformar ska vara. Och det har liksom gjort äldre Mario-spel också att de har känts lite fattiga i jämförelse. Bara liksom när man går från den här totala liksom friheten, och det är som en stor, liksom varje bana är som ett enormt jungle gym i princip, där man hoppar runt och hittar jättekreativa sätt att ta sig runt på. Och med Cappy-featuren, liksom att man kan ta över massa olika fiender och föremål, och hur det liksom förändrar spelfältet. Det är liksom det är bara en spelglädje för mig. Och jag älskar bara en sån grej, så det första man såg i den första trailern var hur han dök upp i det här liksom New Donk City och bara Super Mario bredvid, liksom inte realistiska men ändå mer proportionerligt realistiska människokaraktärer i en ganska grounded liksom metropolmiljö. Det kändes bara, det här känns jättekonstigt, men det bara makes perfect sense i spelet när man väl är där. Och musiken och hela det här liksom Jump Up Superstar-numret och liksom vilken triumf det kändes som. Och ja, nej, jag älskar Super Mario Odyssey.
Frågan är ju bara liksom så här, om det då är normala människor i New Donk City, vad är Mario för
vad
dem?
Vad är Mario för någonting?
Någon liten så jävla gremlin som kommer upp liksom i brunnen och bara så här, va?
Och ingen liksom, alla borde bara peka på honom och skrika liksom, så det blir panik liksom.
Nej. De bara vet direkt, bara, ah, italienare!
It's a he, Mario.
Jag som sagt, jag hade ju Mario Odyssey på tredje plats, tycker också att det är ett helt fantastiskt spel. Och just att du har så många möjligheter att röra dig som Mario på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Och egentligen så typ Mario 64. För det är väl liksom ett av de Super Mario-spelen som där har liksom flest moves. Och i Odyssey med liksom Cappy, alltså jag är inte tillräckligt duktig för att göra de sjuka grejerna jag sett andra att göra.
Nej, inte jag heller.
Och, liksom, och använda liksom kepsen och typ så här, så bara hoppar, kommer bara högre och högre upp liksom typ oändligt nästan, känns det som. Men också att de olika världarna fungerade så himla bra och de hade liksom sina idéer och det var hela tiden något nytt. Och sen i klassisk Nintendo-manér så liksom när man var på de här ställena också så liksom du blir introducerad till en idé och sen så bygger de på den hela tiden. Det enda minuset jag har med Super Mario Odyssey, det är det att de har så mycket så här typiska open world problematiken med att de har strösselmånar, alltså sådana månar som egentligen inte betyder någonting. Det jag föredrar med de äldre Mario-spelen, det är verkligen såhär, men det här är den liksom stjärnan eller solen eller whatever du ska ha, och här är liksom utmaningen för att få den, medan liksom i Odyssey så var det verkligen såhär, så bara, det gick ju knappt att gå ett steg utan att du fick typ en måne nästan. Så det är väl typ det enda, och det är en ganska liksom liten pet peeve egentligen, för att på det stora hela spelar det inte så stor roll.
Jag förstår det som pet peeve, men det resulterar också i liksom att det känns som att det är värt att liksom verkligen finkamma allting.
Ja, precis.
Det är aldrig liksom att det är någon del av kartan som är helt tom på grejer liksom. Och det uppmuntrar till att jag ska groundpounda den här lilla fläcken i sanden. Där var en måne. Vad bra. Och så fortsätter man.
Sen är ju bara frågan vad liksom nästa Super Mario är, om det kommer vara helt open world.
Ja, man vet aldrig. Man kan aldrig vara helt säker på vad Nintendo ska göra härnäst.
Nej. Det är liksom så att ingen förväntar sig Galaxy, ingen hade förväntat sig Odyssey. Liksom. Att det är inte liksom det första man tänker på. Och speciellt inte med tanke på hur uppföljningskåta liksom spelmedia är. Det är verkligen så, typ så här, men vi vill ha Galaxy 3. Man bara, men nej, vi vill ha ett Super Mario och gärna någonting nytt. Vi behöver inte ha ett tredje Galaxy. Liksom. Vi har gjort Galaxy. Som sagt, man kan se Mario gå på en liten planet en gång och vara jättewowad över det. Tredje gången är inte lika wow. Liksom, då hoppas man att Nintendo har liksom något annat i rockärmen som bara säger att oj, det här hade inte jag tänkt att Mario skulle få göra. Typ. Så det är bra. Min Adam. Plats nummer två är...
Nej, just det. Det var du.
Ja. Ja, det är jag. Det är jag, ser du. På min plats nummer två är Mario Kart 8 Deluxe.
Mm.
Ingen annan som har Mario Kart 8 på sina listor?
Jo, jag hade ju det på plats nummer...
Just det, du har det. Ingen som har det högre upp.
Nej, jag har det
skandal!
På listan.
Nej,
du har ju det inte själv högre upp.
Nej, det har jag inte. Jag har ett bättre spel högre upp. Nej, men Mario Kart 8 är också en sån här grej att man funderade lite på så här, okej, men hur skulle liksom nästa Mario Kart kunna se ut då? Eftersom Mario Kart 8 är ju ganska, liksom, det är ju ganska massivt idag. Och en grej är så här, att antingen öppnar man upp det för fler Nintendo-karaktärer, att du har liksom Mario Kart 8 Nintendo All-Stars typ. Eller att det liksom blir så här att men nu kör vi alla banor. Och så fick vi Mario Kart World istället, som är typ ett open world Forza Horizon Mario Kart som vi inte har fått spela än. Men Mario Kart 8 i växeln, det var bra på Wii U. Och det blev ännu bättre på Switch. Just som man kunde säga, man kunde ha två items samtidigt. Det kunde man inte ha i 8 i originalet. Och sen har de ju lagt till så mycket banor. Jag tror det är ingen som hade förväntat sig liksom att de skulle ha det här när de utannonserade alla de här boosterpaketen. Liksom. Att det liksom kom hur mycket banor till som helst med typ två nya kupper i var det fyra paket eller något sånt. Så att det liksom var två per paket. Och att idag liksom har spelet då 96 banor.
Ja.
Vilket är liksom, det är en helt galen siffra. Liksom att du skulle kunna sitta liksom, alltså bara spela liksom alla banor i rad tar ju liksom flera timmar. Och det är så himla, himla roligt. För att det känns ju väldigt bra, Mario Kart.
Och det ser fortfarande amazing ut. Alltså, ja, det, rent det grafiskt. Ser riktigt bra ut. Nintendo är bäst i världen på att liksom utnyttja relativt ödmjuk hårdvara.
Mm. Ja, mycket ligger liksom deras art direction. Liksom. De försöker inte att det ska se superrealistiskt ut, utan de har liksom deras figurer ser liksom annorlunda ut. Och det känns, alltså jag kan få så här liksom spela Mario Kart lite då och då. Liksom har tagit upp det genom åren och spelat några kupper och spelat online och så. Det enda jag hade önskat är att det hade varit ett roligare battle-läge. Och egentligen det enda jag vill ha är battle-läget från Double Dash. Men det kommer liksom jag aldrig få. Vad det någon anledning så vill de inte göra det så. Liksom tajta små banor och roliga lägen. Ja, jag vet. Det är fruktansvärt. Men Mario Kart 8 är riktigt bra.
Ja, det är mitt favorit Mario Kart i dagsläget. Jag vet att du fortfarande håller Double Dash högre, men jag tycker verkligen att liksom i den formen som det existerar i så är det är inte mycket mer jag kan begära från ett Mario Kart egentligen.
Nej, och nu det är kommer mest ju, liksom små saker.
Ja, och nu kommer det nya och de kommer liksom och de introducerar nya saker för den här serien som kommer liksom klia andra itches, men jag kommer ihåg liksom, vi satt och pratade med, jag var hälsade på med i tidigare i år och vi spelade jävligt mycket Mario Kart och vi pratade liksom om, för att det kändes uppenbart att ett nytt Mario Kart ligger runt liksom nära horisonten liksom, och vi pratade om okej, men vad vill vi se dem göra med. Och Mäki bara, alltså det, man kan inte göra ett mycket bättre Mario Kart, va? Det, jag bara, alltså man ska inte räkna ut Nintendo liksom, men samtidigt så, nej, visserligen, jag känner också liksom att i den här formen så är det är inte mycket jag kan peka på med det här spelet som jag känner, ja, visserligen liksom lite mer robust online-läge och sådana grejer givetvis, men liksom rent fundamentalt så är det väldigt, väldigt, väldigt starkt.
Ja, och samtidigt så Nintendo har gjort olika saker med Mario Kart hela tiden. Liksom. Så det har liksom aldrig varit exakt samma. Så Double Dash 2 förare, det var mer som liksom att köra fyrspann och du hade de här höga kurvorna. Wii-spelet liksom lade till motorcyklar till exempel. Både 3DS tror jag, Gliders kom första gången. Jag vet inte om man kunde köra under vatten även i 3DS-spelet.
Jo, det kunde man.
Mm, ja, och sen så Mario Kart 8 hade de här anti-grav-grejerna som var liksom skitroliga. Och gjorde liksom så att banorna kunde se liksom mer spännande ut igen. Och även när de liksom tog de grejerna även till liksom när de Mario Kart 8-fierade klassiska banor, så gjorde de också det väldigt bra. Då har vi kommit fram till plats nummer 1, Adam.
Pikmin 4!
Oj!
Ja!
Det var som fan.
Ja, det är riktigt, riktigt bra. Det är ja, supermysigt. Det är det. Ja. Och det, okej. Okay. Jag har aldrig direkt spelat Pikmin innan. Jag spelade demo på GameCube-station i butik. Way, way, way back. Och liksom bara, cute. Man låter någon märklig potatisvarelse äta upp de här små grönsakerna som följer efter. Okej, okay, kul. Inte det som var målet, men det var kul att se. Men sen när man kör, när jag skaffade Pikmin 4 och de första 30 minuterna är jättetråkiga för det är bara karaktärer som pratar hela tiden.
Just det, jag kommer ihåg det. Det var så här, man bara, jag får inte spela.
Precis som med alla andra Nintendo-spel.
Liksom bara prat. Okej, okay. Men sen när man väl börjar liksom få Pikmin så man låser upp saker och man får liksom olika varianter och man bara, åh, hur kan jag gå hit? Och man liksom börjar 100% av de här områdena och hitta alla de här artefakterna och sådana saker. Och man kommer in i det här, vad kallar de det? Dandori?
Ja, det precis.
Tänket. Ja, precis.
Ja. Och man verkligen börjar optimera sina dagar och jag blev besatt av det. Och det var fantastiskt mysigt spel. Och det är jättevackert och jag älskar Ochi, hunden. Mm. Han är söt. Jag tycker om att rida på honom och liksom ha alla mina Pikmins på
hans rygg. Ja, det är jävligt skönt. Äldre spelen när man skulle navigera vissa liksom tajta sektioner och man hade liksom 100 Pikmins efter sig och alla bara trillade ut över kanten och bara drunkna och man bara,
ja, och sen har du typ 3 Pikmins som har typ en hjärncell som aldrig vill gå rätt och man bara, vad fan.
Det kringgår man med den frustrationen liksom med Ochi, att man bara kallar upp alla på ryggen och rör sig. Det är en mycket mer liksom friktionslös upplevelse.
Ja. Mm. Och att sen bara krocka in i fiende med Ochi och alla bara Pikmin bara trillar över den. Bara. Ja. Så ja, alltså Pikmin 4 är ett extremt avslappnande spel. Jag tyckte om liksom att liksom utforska den här världen och sen liksom bara, okej, men om jag gör så här, optimerar det här, så här får jag spendera min dag bäst och sådana saker. Och det är också väldigt skönt att det inte finns någon tidsgräns. Alltså det finns ju inget x antal dagar man måste klara det på heller eller något sånt.
Nej, det har ettan. Då måste du klara spelet på 30 dagar.
Ja, jag vågar inte spela ettan av den anledningen.
Det är egentligen inte så svårt. Alltså jag tror att när jag klarade ettan, och det var första gången jag klarade ettan, så tror jag hade 12 dagar kvar eller någonting sånt.
Ja, det är ganska generöst.
Så att det går. Men när jag spelade Pikmin första gången, alltså, då var jag ju 11. Och då var det ju verkligen så här typ att, alltså det var ju skitstressigt.
Ja, ja.
Och det är också så här att Pikmin är också brutalt på ett väldigt Nintendo-vis. Så jag då i Pikmin 1 hade mina 99 röda Pikmins. Och så fanns det en bro som inte var helt utvecklad där över vattnet. Och jag bara ränner rätt ner i vattnet med mina 99 röda Pikmin. Och sen hör man bara liksom en kör av det där döende ljudet. Och sen så typ så här alla själar bara fuff. Och jag var helt förstörd.
Genocide.
Jag bara slaktade mina Pikmins liksom.
Ja, det är... Många Nintendo-grejer är rätt fakta. Ifall man liksom tänker ett extra. Pokémon är ju barbariskt. Egentligen.
Ja.
Jag bara tar dig från din natural habitat här och nu är du min slav. Och nu ska du slåss.
Nu ska du slåss också mot andra. Ja.
Du är min kamphund. Skickar bara ut våra 10-åringar på liksom en världsomspännande liksom resa. Ja.
Mm.
Battling strangers och criminal syndicates.
Och typ möta så här gudaväsen dessutom som bara ska kunna provisera dig. Ja, men tänk sen vän och sa liksom en dålig dag, bara solar beam rätt på någon liksom. Det är ju grill, det är ju slut. Liksom då är det stekt.
Ja. Och Charizard nyser och man har inget hem längre.
Precis, fuck. Det är som när jag skulle, det var som när jag och Oliver skulle bygga en eldstad i hans Minecraft-hus. Och brände ner hela skiten.
Åh nej,
jag visste inte hur man gjorde en eldstad. För att det var inte bara det att man, här är en sten. Inte. Och så här, det var inte jag som gjorde, det var Jimmy som brände ner mitt hus.
Det var jag som byggde. Jag står där och fixar och tar fram jäkla flinta.
Jag bad honom bara, kan du fixa så att jag har liksom en mysig eldstad?
Ja, Jimmy låtsades att han visste.
Nej, men jag visste ju, men det var så, det funkar ju för mig.
Ja, flinta.
Hade ni trä för nära elden? Eller?
Han är så koncentrerad. Ja. Och han är så koncentrerad och tittar ner på den här eldstaden och jag bara, Jimmy? Och du bara, ja. Jag bara, titta upp och bara taket bara brinner. Och jag bara, okej. Okay. Han inte släcka det.
Det dyker upp så här i mina Facebook-minnen så här, ja, bilder på Minecraft-huset.
Det är liksom. Aftermath. Bara,
typ, det är typ så här, några träbitar som hänger i luften typ.
Och du bara, varför säger du ingenting? Varför får du inte panik? Jag bara, men jag vill inte stressa dig.
Okay. Ja, nej, men du borde spela med andra Pikmin-spelen också. Alltså, trean är också riktigt bra förutom sista bossen.
Ja, sista bossen kan fan köra upp något i röven, men annars är det helt underbart trean.
Ja, men Pikmin 1 och 2 är också jättebra. Ja. De är lite mer utmanade dock.
Trean har funderat på. Faktiskt.
Jag tror alla finns på Switch. Det finns ingen ursäkt att inte spela dem. Jag kan börja på dem, Adam, som allt annat.
Jag tror att trean hade fallit dig i smaken mer. För det är också mer generöst med tiden och så. Jag för mig att man inte hade någon särskild liksom.
Men jag tror det är bara ettan som har tidsbegränsning.
Ja, så kanske det är.
Du spelar väl ettan och två nyligen, Oliver?
Jag spelar ettan nyligen.
Ettan, aha.
Ja. Klarar du ut det?
Ja, det gjorde jag. Jag gjorde aldrig det på GameCube, så det var kul.
Nej.
Men det är definitivt, man, liksom, man märker det typ när man spelar, för jag hoppade till fyran direkt efter liksom. Och jag bara, det där är en mycket mer smooth upplevelse. Ja. Liksom. Definitivt. Det var väldigt lite frustration och irritation i fyran.
Amanda, vad har du på plats nummer ett?
Där har jag Fire Emblem Three Houses.
Woo.
Ja, det tycker jag definitivt att det är. Jag är uppenbarligen den enda som tycker det också.
Nej, men jag är på sjunde plats.
Ja, men du har inte på första plats.
Nej, självklart inte.
Just det. Nej, men alltså, det är verkligen ett fantastiskt strategispel på alla sätt och vis. Alltså, jag började ju verkligen uppskatta Fire Emblem under 3DS-eran. Jag har ju varit lite nyfiken på det tidigare eftersom att jag spelade Super Smash Bros. Melee och verkligen fastnade för Marth. Förstod liksom aldrig riktigt varifrån han kom. Och sen så visade det sig att han var liksom en av de viktiga karaktärerna i Fire Emblem-serien som jag liksom aldrig hade sett röken av överhuvudtaget, mer eller mindre. Och så kollade man liksom upp vad de här Game Boy-spelen kostade och de kostade ju inte bara en utan alla ens skjortor mer eller mindre. Så de spelade man inte. Men sen så kom ju Fire Emblem, nu ska vi se vad det hette, Fates Conquest tror jag att det hette. Och sen så fanns det en annan version som hette Birthright. Så då recenserade jag Conquest först. Och tyckte ju att det var ju toppen. Så då spelade jag även Birthright. Och sen så gick jag tillbaka, spelade Awakening. Och sen när den här remaken, som också kom på 3DS, Shadows of Valentia, när den kom.
Som de tog bort av någon anledning. De bara, vi säljer det typ ett halvår och sen så går det inte
att köpa. Men vi äger ju ändå den.
Jag vet, men det är så sjukt.
Ja. Nej, men det har jag faktiskt inte spelat klart, för det fastnade jag i för att det var så svårt på ett ställe. Men det var också ett otroligt bra spel. Men det är också en remake på ett spel från 1992. Så de var väl lite taskigare på den tiden. Så jag bara, det gick för mig. Men sen så kom ju äntligen liksom det nya spelet på Switch. Och det var verkligen så otroligt speciellt, för att tidigare så hade man ju liksom fått se de här karaktärerna liksom små och fula. Alltså 3DS var en jättetrevlig maskin, absolut. Men det blir liksom en helt ny skala, för min del i alla fall, i och med att inte jag hade spelat det på GameCube eller Wii. Och sen så var det ju liksom 3 elevhem. Man fick välja vilket man skulle vara föreståndare för. Och sedan så tar berättelsen en med liksom på en otrolig resa som man inte alls hade väntat sig. Jag har ju liksom inte direkt spelat de spelen jättemycket för berättelsen, även att den ändå är rätt intressant. Utan det är ju liksom det spelmekaniska som jag verkligen har fastnat för, men där kändes det verkligen som att alla planeter stod i linje med det spelet, och det har väldigt mycket intressanta vändningar. Och det finns ju väldigt mycket återspelningsvärde med tanke på att man kan liksom testa de här olika elevhemmen och se vad som händer utifrån det. Så jag har ju spelat 2 stycken hela genomspelningar. 1 med The Golden Deer som jag valde först för att de verkade roligast. Och sen andra gången så testade jag Blue Lions då. Så nu har jag det 3:e kvar som jag förmodligen kommer att spela igenom någon gång. Men älskar jag verkligen det här spelet. Jag tyckte att det var otroligt. Och det enda spelet som slog Fire Emblem Three Houses det året det kom, det var ju Sayonara Wild Hearts.
Mm. Jag gillar också Fire Emblem Three Houses väldigt mycket. Och även om det är ju storymässigt så liksom både det och Engage liksom tar ju storyn lite liksom, det hamnar lite mer på backburner än vad de spelen som jag liksom spelar var van vid. Just för att du har liksom, i Three Houses då den här skolan då återgår hela tiden till, medan i tidigare spel så har man ofta rört sig liksom de olika länderna som finns, och så känns det att man hela tiden kommer framåt, medan här backar man liksom tillbaka och sånt. Men
precis.
Det de hade gjort istället var att de hade gjort i princip Fire Emblem Persona style, som man liksom byggde väldigt upp sådana här typ social links med ens liksom...
Men både ens elevhem och precis. De andra liksom som gick på skolan. Sen blir det lite märkligt när man har så här tebjudning ihop med sina elever. Det blir lite konstig stämning. Så här märklig och sensuell stämning på sina tebjudningar som jag naturligtvis maxade och Jimmy satt och skämdes. Men samtidigt så var det ändå väldigt charmigt på ett sätt.
Mm.
Med de här olika sätten att bygga relationer, och det var ju sånt man kunde göra liksom under lektionerna som man hade under veckorna. För då såg man liksom till kanske att ja, men de här 2 personerna, de behöver samarbeta. Så då sätter man dem på att göra uppgifter tillsammans, och så stärker man deras band, och då blir ju liksom hela lagsammansättningen bättre.
Mm.
Så det fanns liksom väldigt många spännande aspekter i det hela.
Därför var det så märkligt att när Fire Emblem Engage kom att de hade liksom skalat bort på den sociala aspekten.
Ja, jag vet inte riktigt vad de hade tänkt med det där. Återigen, det är ett väldigt bra spel om man totalt vill ignorera berättelsen.
Ja, precis. För att det var ju typ, för det var ju med Fire Emblem Awakening de verkligen började typ med att bygga relationer mellan karaktärerna, och det var lite det som räddade serien, för att jag tror det var Radiant Dawn som kom innan det.
Jag blandade alltid ihop de där 2.
Radiant Dawn var ju Wii-spelet. Eller så kan det kanske kom något efter det, men som inte sålde alls bra. Så det var lite så här sista chansen för serien med Awakening. Och då liksom blossade det upp så mycket. Så därför är det lite konstigt att de inte...
Ja, nej, jag tror nog faktiskt att det var Radiant Dawn som var precis innan där. För jag tror Game Boy Advance-spelen kom nog lite tidigare.
Ja, det gjorde de definitivt. Och jag tror inte det kom något till DS. Eller så kanske var någon remake på DS. Jag minns inte.
Nej, det var väl först 3DS.
Men det är ett riktigt bra spel. Kul. Oliver, var du på plats nummer 1? Jag tror jag vet.
Det vet du. Samma.
Det vet du.
Legenden.
Ja, men där var väl typ den enda positionen som jag på förhand visste vad det skulle vara. Så Breath of the Wild.
Jag tyckte att jag var rolig i och med att det är The Legend of Zelda, men visst.
Ja, jag registrerade inte ens att du sa det, men nu, ja.
Jimmy har fortfarande inte fattat vad jag sa.
Nej,
jag sa legenden.
Ja, men det hörde jag.
Ja, mm. The Legend of Zelda.
Ja, precis.
Alltså, ju mer jag försöker förklara det här skämtet, desto sämre blir det.
Ja. Amanda borde göra stand-up. Ja,
jag återknöt till början.
Ja, men det...
Amanda står där över stand-up och open mic och bara förklarar alla.
Varför förstår ni inte varför det
här... Alltså, det var återkopplat till mitt första skämt. Ni har dålig humor.
Ja. Ja, men Breath of the Wild har jag också på första plats.
Ja. Och ja, men börjar du, alltså jag känner att jag har redan pratat lite om varför Breath of the Wild, när jag pratade om Tears of the Kingdom, och varför det inte är högre än Breath of the Wild, för att liksom det var första gången vi fick äntra den världen, och som Zelda liksom på många, många år bröt liksom sin formel på ett väldigt meningsfullt sätt. Och jag sa började ju Jimmy, så tog jag över den då.
Ta ton Jimmy, så ska jag prata klart. Det som Breath of the Wild liksom inte kännetecknar för mig, det är det att det är liksom lite anledningen till att jag gillar spel från första början. Det här liksom typ att man fick nästan så här, du vet, första gången man spelar Pokémon, och det kändes typ alla möjligheter finns, och det är liksom världen är oändlig, och liksom det är liksom nyheter överallt, även om det inte stämmer liksom nu när vi spelar om Pokémon Röd. Nu när vi spelar om Pokémon Röd idag så är vi så här bara att oj, det är ganska simpelt ändå liksom, det är inte så stort som man minns att det var när man var liksom 8 år gammal, såklart. Men Breath of the Wild blev verkligen så här, man bara, alltså det, du bara sätter, kommer här i Hyrule, du liksom inga pekpinnar liksom, som det har varit liksom, i hur länge som helst från Nintendo. Liksom, Skyward Sword var ju verkligen så här peak Nintendo. Att
vi håller in hand genom
någonting.
Hela...
Ja, precis. Gör ingenting utanför ramen nu, för att du kan göra det illa. Och så kommer Breath of the Wild och bara säger, du kommer dö. Det är liksom... ja. Nu, det är liksom, du kommer grillas i Mount Doom och drunkna i liksom... Ja. Så att, och liksom, helt plötsligt fick man liksom upptäcka världen helt. Det är liksom, saker och ting du inte visste... Liksom, när man, har man spelat liksom Zelda sen typ Ocarina of Time, så vet man om hur 3D Zelda fungerar. Det är liksom så, ja, men du kommer till det här templet, jag kommer hitta den här grejen, och så vet man att man ska använda det. Medan i Breath of the Wild var det så att du vet ingenting. Du får brygga potions för att liksom klara av temperaturer, och du får liksom testa och äta och laga mat för att liksom se hur det funkar. Det var väldigt mycket så här, experimentera. Mm. Och sen också liksom bara få upptäcka världen liksom, och det är därför jag liksom håller Breath of the Wild så mycket högre än Tears of the Kingdom, just för att det, liksom, man fick kämpa också för att utforska den. Det är liksom inte så, jag kan inte bara ta den här propellerplanet jag har byggt, liksom så här jävla jetplan, och bara säga jag bara bränner över hela kartan och så landar jag och så bara, ah, nice. Utan det var så här, du får klättra upp för det här berget, det börjar regna, du kommer glida ner, och man bara, fuck! Och sen liksom att hela fysikmotorn, och att liksom hände också så här sjuka grejer, liksom att det regnar och det börjar oska, och du har ett järnsvärd på dig, och du kommer liksom då slår blixten ner i dig.
Ja, det blir en oskledare.
Alltså sjuka grejer att upptäcka.
Varför träffas jag
första gången? Ja, alltså man sprang där första gången i träsmarkerna och det regnade, så bara varför gnistrar jag?
Ja.
Varför? Och så bara exploderar man och bara, what the fuck?
Ja, och det, liksom, och det händer ju fortfarande grejer som man har sett, typ så här, det kommer så här TikTok-videos och sånt av vad folk har gjort i Breath of the Wild eller Tears of the Kingdom för den delen. Och man säger bara, funkar det så? Kan man göra det? Så vet jag, en grej var ju typ att kasta de här jävla kycklingarna på stora fiender, så att det bara kommer typ en armé av de här jävla fåglarna och bara har ihjäl fienderna. Liksom bara sådana roliga grejer. Och sen har man ju ändå liksom det här att man har... Eftersom det, Hyrule bygger liksom på allt som vi känner till med Zelda, liksom du har igen liksom namn som man känner igen och sånt, vilket också underlättar när du då utforskar, för där ser du liksom ett namn du vet känner till, och så bara, ja, undrar vad som är där, och så går man dit, och det är liksom inte den vägledning man har. Och man hittar ofta någonting som man behöver. Det är liksom alltid så här, oavsett var du går så hittar du någonting som är, så känns bara, ah, men det där kan göra liksom skillnad. Ja, precis. Så att det är helt fantastiskt i det spelet.
Ja, alltså man kan liksom, man kan ta en yxa och hugga ner ett träd, och med det trädet kan man antingen liksom hacka ner det till brädor som du sen kan använda för att göra en brasa som kan hjälpa dig i kalla klimat, men också som du kan liksom sätta dig och vila på, eller rosta kött som du har fått från att döda någon stackars fasan någonstans Eller så kan du börja rulla ner det här stora jävla stocken ner för en kulle så att den liksom kör ner massa fiender som bowlingkäglor. Och en stor bokobbling kan plocka upp en liten moblin och slänga den på dig. Och du börjar ragdolla ner för berget. Man bara, det är liksom är verkligen ett levande system som hela tiden resulterar i roliga och oförutsägbara situationer.
Ja, alltså jag skulle säga att Breath of the Wild är nog det spelet, ett av de spel som har varit absolut bäst på att rättfärdiga att gå open world.
Ja, men de använder
med
verkligen
vad, ja, liksom hur systemdrivet är, liksom man går runt i de här snöområdena och liksom jag bara jag ser massa isgrejer och så det ser ut som en kista innanför dem. Va, fan, det tar ju hur lång tid som helst att få bort dem. Och så tar man och slänger ut lite flinta och lite ved, slår på det och så blir en brasa. Och då liksom smälter de här. Man bara står och värmer sig själv medan de smälter. Man kan komma åt kistan och sånt.
Perfekt, exakt.
Och liksom bara, ja, och liksom Assassin's Creed gör inte det.
Nej. Och, men man ser ofta serier som traditionellt har varit mer liksom mer linjära och sen helt, det här är en open world serie nu, liksom det snackas om att nästa Resident Evil ska vara öppnare och så vidare. Och många gånger så har jag spelat liksom ett open world spel senast nu Assassin's Creed exempelvis, som jag bara, jag önskar att det här var ett mer linjärt, mer fokuserat spel som inte var liksom 50 timmar långt. Och Breath of the Wild är verkligen tvärtom. Liksom att det här spelet hade inte varit i närheten lika speciellt om det inte var så här öppet. Att liksom de verkligen ja, som du säger, de rättfärdiga verkligen liksom hoppet till en öppnare struktur på ett sätt som är mer meningsfullt än att det är vad folk förväntar sig nu. De vill ha stora världar med många pluppar att jaga och mycket speltid att logga liksom. Och enda anledningen till att jag inte har spelat om det här spelet för att liksom alltså, alla Zelda-spel i princip har jag spelat inte lika många gånger som exempelvis Ocarina of Time som jag säkert har spelat 35-40 gånger, men liksom Skyward Sword har jag säkert kört 3-4 gånger, Wind Waker 4-5 gånger, Twilight Princess ungefär, och Breath of the Wild och Tears of the Kingdom. För att de är typ 100 timmar långa så blir det betydligt svårare. Men jag känner mig ofta liksom sugen på att hoppa in. Och jag får liksom hejda mig liksom för att det är 100 timmar liksom.
Man får ju en ursäkt att testa det lite på Switch 2.
Jag kommer faktiskt testa det på, eftersom att det ingår också i den här Switch 2-uppgraderingen ingår i Expansion Plus prenumerationen. Så jag tycker det skulle bli jävligt roligt att köra det i... För att det är inte ett jätteväl optimerat spel. Man kommer liksom till Deku Forest, eller vad det kallas. Kokiri, nej. Ja, men där Deku-trädet är liksom. Och bara och billig uppdatering bara tankar ner till liksom 8 FPS. Så att... Och jag har bara hört riktigt bra grejer från folk som har liksom preview-testat Switch 2-versionen. Så det ska bli kul att... Jag tror inte att jag kommer spela igenom hela spelet igen. Men att hoppa in
får i det här... Jag hade en helg. Jag spelade Breath of the Wild och Tears of the Kingdom.
Ja, men det är kul. För liksom, som jag pratade om God of War Ragnarok förut. Liksom att det är typ betydligt längre spel än de tidigare spelen. Men de är så pass roliga och så pass liksom variationsrika. Att... Även om de är långa så sitter jag aldrig och tänker bara, fan, när ska det här ta slut? Och jag kände inte så med Breath of the Wild eller Tears of the Kingdom heller. Liksom. Visserligen, när det tog slut så var det, det är nog bra att det tog slut nu. För att det är liksom nu det finns andra spel jag vill spela i år. Men det kom aldrig till den punkten att bara, snälla bara ta slut. För att spelet gameplay liksom stödjer den speltiden.
Ja, nej, det är fantastiskt. Och sen var det också det var ju lite en del av magin också att kunna ha switchen bärbar och helt plötsligt bara såhär, jag spelade ett stort Zelda på liksom handhållet. Det var amazing. Ja, men det var våra topp 10. Det var våra topp 10. Och vi har ju också fått in från lyssnare som också har skrivit sina topp 10-listor. Så vi har först Stefan, som vi alla känner till.
Vem är det?
Någon snubbe.
Ja, precis. Som har på 10:e plats Breath of the Wild. Skandalöst.
Ja, det...
Det är liksom så här, man har inte... Men liksom så här, har han verkligen skrivit det här åt rätt håll?
Ja, han gav det 10 och sen så är det liksom... 9 till nästa och 8 till nästa.
Stefan är sämre än Adam. Plats nummer 9, Super Mario Wonder. Plats nummer 8, Mario plus Rabbids Kingdom Battle. Plats nummer 7, Link's Awakening. Plats nummer 6, Mario Kart 8. Plats nummer 5, Metroid Dread. Plats nummer 4, Metroid Prime. Plats nummer 3, Smash Bros. Ultimate. Plats nummer 2, Pikmin 4. Och plats nummer 1, Super Mario Odyssey.
Mm. Det är bra.
Tänk
spel
om Super Mario Odyssey hade haft ett speedrun-läge och Stefan hade varit helt odräglig. sen har vi också från DJC.
Såklart.
Såklart,
vår MVP.
Årets lyssnare 2024. Mitt favoritspel till Switch ser ut så här. Och här är hans topp 10-lista. Mario Kart Live HC. Nu kommer jag inte ihåg vad... Nej, Home Circuit heter det, va? Ja, jag tror jag. Mario Kart Live Home Circuit. Inte spelat det. Jag har varit lite sugen på... Det är... Om jag inte minns fel nu så är det här... man köper typ en liten... det är som en liten bil liksom med Mario. Och sen så har den typ någon kamera. Och så kör man runt i sitt hem.
Var det till Switch till och med?
Ja.
Okej, okay, jag trodde det var liksom typ mobilapplikation eller något.
Nej, för man använde Switchen till att styra, tror jag. Vart väldigt nyfiken på det, men liksom aldrig blivit av. För att det är så att jag bor i en etta. Kul bana,
ja,
liksom.
Ja, man kan inte kasta bananskal.
Det blir jobbigt. Så här, kör co-op så här, bara, men nu käkar vi några bananer så vi har lite ammunition här som ska kasta på den här. Plats nummer 9, Bowser's Fury. Plats nummer 8, Super Mario Maker 2. Plats nummer 7, Super Mario Wonder. Plats nummer 6, Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Alltså det är mycket Mario här. Plats nummer 5, Paper Mario Origami King. Plats nummer 4, Mario Kart 8 Deluxe.
Ja, jag respekterar det.
Ja, men det är alltså det är så här, det är bra spel så det är inte det
definitivt.
Plats nummer 3, Metroid Prime. Plats nummer 2, Metroid Dread och plats nummer 1, Tears of the Kingdom med inom parentes att han spelade Breath of the Wild på Wii U.
Ja.
Så hade han gjort som Adam nu så hade han sagt att han är Breath of the Wild för att det körs mycket bättre på Switch.
Ja.
Och sen har han också Honorable Mentions, Ring Fit Adventures och Game Builder Garage. Så det var en gedigen lista.
Ja, Amanda, vill du bara rabbla dina bubblor också innan vi går och lägger oss, eller?
Ja, absolut. Det här var ju liksom spel som inte bara släpptes på Switch, utan det var väl främst på PC de kom. Men sedan har de kommit på fler konsoler också. Och jag säger dem i bokstavsordning för att det ska bli lättare. Först har vi Dave the Diver. Sen Dolph Romantic. Om man inte känner till det så är det där hexagon strategispelet. Väldigt mysigt. Katana Zero. Lorelei and the Laser Eyes, naturligtvis. Ett av förra årets bästa spel. Snufkin, Melody of Moomin Valley och Steam World Quest, Hand of Gilgamesh. Så där har man några spel att bita tag i om man inte bara vill hålla sig till spel som är liksom Switch-exklusiva.
Ja. Jag vill slå ett slag för Bayonetta 3. Det är riktigt... jag skojar.
Jag tänkte det. Jag gillade verkligen inte Bayonetta 3.
Nej. Men ettan och tvåan finns och de är bra.
Ettan är bra.
Jag tycker tvåan är grymt.
Ja.
Det får Doom man 3 är överraskande bra på Switch.
Mm. Varför var inte det på din topp 10 då? Vad är det för nytt?
För jag spelar Doom 3 på typ alla plattformar som existerat.
Drygpenn.
Alltså jag måste bara säga, Switch har verkligen varit en jättebra konsol.
Ja, verkligen. Jag är så glad över Nintendos position just nu. För att de har hittat sin grej och de försöker liksom inte för sakens skull återuppfinna hjulet hårdvarumässigt. Och det är en perfekt blandning mellan liksom whimsical och seriöst just nu.
Mm.
Bra jobbat
jag
Nintendo.
Jag ser fram emot om typ 8 år när vi listar Switch 2 spel 10 och jag kan säga Cyberpunk.
The Wind Waker på GameCube
Star Wars
Online.
Outlaws.
Eller Rogue Squadron. Om det skulle komma på GameCube-appen.
Om det kommer, alltså fan vad glad jag blir. Jag hoppas verkligen det kommer. Rogue Leader.
Ja, men.
Ja, men de har varit rätt så bra på att släppa Star Wars-spel till Switch, så det är inte helt omöjligt. Nej. Om de inte heller remasterar då.
Men det första har inte kommit till Nintendo 64-spelet.
Nej, men Smash har inte heller kommit till 64. Nej, alltså, och inte Donkey Kong 64 heller, så det saknas några spel där.
Jag blev besviken. Jag laddade ner Nintendo Switch, en 64-grejen, och kollade på det, så fanns det en som hette Mature. Och jag bara, vad är det här? Det var inte alls kul.
Det var typ... vad hade du förväntat dig?
Jag bara förväntat, vad säger du vad här Mature?
Ja, men liksom, du vet väl om hur Nintendo 64-biblioteket såg ut. Det är liksom det värsta du kan få är typ Conker's Bad Fur Day.
Ja!
Ja, men det är Mature som det... fuck.
Ja, precis. Men det kanske inte det är så här, om inte nu Adam är jätteförtjust i liksom storbystade solrosor, men det är liksom
och stora bajshögar och en riktigt vad fan kallas det, bakfull ekorre.
Ja, men vad innehöll Mature-appen då?
Gud, det var ju typ vad heter det, Shadow någonting, det typ gamla shooters eller något sånt som var typ lite mer än simplest stuff.
På en spelträff jag var på för flera år sedan så spelade vi ett spel som heter Bath Bubble Babes till NES. Som var typ, vad kan det vara? Det var typ, jag tror det var typ Tetris-liknande, och sen så det liksom, när man tog bort linjer så liksom fick man se nakna tjejer fast pixel liksom.
Nice.
Ja.
Vi gillar tuttar och röv.
Jo, tack.
Ass baby.
Okej, säg aldrig det igen, Adam. ass baby.
Perfect Dark och Turok bland annat.
Okej.
Finns det?
Det var de jag såg det. På N64.
Mature-appen.
Ja, Mature-appen.
Snackar vi om Switch-biblioteket nu?
Nej, N64, du vet... Expansion Plus, bla bla bla.
Ja, det finns på Nintendos egna. Vi pratar inte om typ Steam Deck eller någonting.
Nej.
Nej, Mature-appen.
Okay. Ja. N64, det står Mature.
Jag har aldrig sett att, en Mature-mapp.
App. Alltså app. Det är en Nintendo 64-app fast den heter Mature.
Ja.
Också.
What?
Jag såg den förra veckan första gången också. Jag var liksom bara, vad är det här? Oh.
Se inte så glad ut. Men nu är klockan väldigt mycket. Tack för att ni har lyssnat. Fortsätt skicka in era favorit-Switch-spel om ni vill. Vi kommer aldrig prata om Switch 1 igen. Så vi hörs nästa vecka helt enkelt. Nej, den är död för oss nu. Den är avklarad, den är done. Vi hörs igen om en vecka. Vi kommer prata om massa roliga nya spel igen. Säger vi hej då.
Hej då.
Puss i ömskan.
Well...